This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här är Kenny Bräck.
Det här är Max Eriksson.
Det här är Rasmus Lind.
This is Oliver Askew.
Det här är Felix Rosenqvist.
Det här är Stefan Johansson.
Det här är Pernilla, Oliver Askews mamma. Och du lyssnar på Indiepodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider you ride
all so long? Äntligen! Nu ska vi avsluta Indiepodden för 2020, grabbar. Eller hur?
Gott. Eller gott och gott, men jag tycker det ska bli skönt med en liten paus. Jag tror folk kanske är trötta på oss.
Va?
Nej.
Eller... Jag är trött på er.
Ja, det, ja framförallt. Det var en omskrivning. Jag känner...
Jag bara folk för dig, Ronny.
Hör jag Gergays röst en gång till i Luan, då vet jag inte vad jag gör. Jag är galen.
Nej, jag är jättetaggad inför en säsongsfinal. Vår första.
Ja.
Och det blir ett jätteroligt avsnitt, för vi slår på stora trumman och kommer ju höra inslag från några favoriter från gångna året och en sprillans ny intervju med Niklas Jönsson. Så det här kommer bli fullspäckat det här.
Ja, nu ska vi faktiskt undra oss också. Vi brukar ju känna så här, vi får inte bli för långa avsnitt och försöka hålla oss alltid liksom, så ofta det går liksom, under en timme så. Men jag tänkte nu kör vi öppen sluttid på den här finningen.
Mm, precis. Ja.
Så, åtta timmar podd blir det här nu.
Ta ledigt folk. Det här kommer liksom räcka hela fram till mellandagen.
Vi kommer att göra som så bara för inte vi ska bli för ordrägliga, men att vi kan lägga in i beskrivningen avsnittet liksom lite hålltid och så att om ni vill hoppa lite i podden så kan ni, så om ni vill hoppa fram till Niklas intervju så kan ni göra det direkt.
Men vi kanske kan nämna vem Niklas Jönsson är. För inget ont om Niklas Jönsson, men jag tror inte han finns på precis alla racingintresserades horisont idag.
Nej, han har ju varit en liten doldis på senare tid i och med att han kört mindre sportvagnsserier runt om i världen. Inte bara i USA, där han bott de senaste 20 åren, utan han har ju kört World Endurance Championship, European Le Mans Series. Han har drivit stall i mindre IMSA-serier. Han har kört stort sett alla sportvagnserier i USA och då inte bara moderna IMSA som vi kallar det numera utan NASCARs gamla sportvagnserie som kallas för Grand Am. Han körde American Le Mans Series och stort sett alla sorters sportvagnar och GT-bilar, prototyper man kan tänka sig senaste 20 åren.
Mm. Niklas tillhörde ju den absoluta Formel 3-eliten i Skandinavien på 90-talet. Så ja.
På Formel 3s storhetstid kan man säga. Och jag minns inte den för att det var precis de åren jag föddes.
Ja.
Och det jag minns av Formel 3, det är ju bara att det var på Deki samtidigt som STCC växte sig stort. Så jag skulle vilja jättegärna göra en Formel 3-special någon gång 2021. För när man smsar liksom med Janne Flash, så han blir ju äldre lågor så fort man nämner något om Formel 3 den här tiden. Och Fredrik Ekblom var ju med där, Kenny Bräck har väl också historier om Formel 3-lopp. Så det vill jag gräva i nästa år. Och Niklas delar ju med sig med lite minnen därifrån också förstås.
Och massa kunskap om amerikansk racing och sin erfarenhet och sådär. Väldigt kul snack som vi har lite längre fram för er. Men vi börjar inte där va? Vi börjar i Mellanöstern.
Ja, vi får väl lov att göra det. För vi är ju inte de enda som tittade på Formel 1 från Bahrain igår och blev väldigt chockade över det som hände det första året då med Romain Grosjean.
Vilken jäkla smäll.
Ja, jag... man blev lite shell-shocked. Det var liksom scener från en annan era. Jag har då aldrig sett en sån olycka under min livstid. Nej, det här var som bilder från 70-talet.
Alltså inte den omfattande branden alltså. Det är chockad.
Jag började tänka på ganska snabbt. Det var ju 70-talet då. Men just att det var ju 70-talsteknologi inblandat i den här smällen. För han körde ju in i ett armkorräcke. Armkorräcken har ju varit livsfarliga för racerförare sedan 70-talet. Man kom ju på det då.
Mm.
Liksom François Sever och Helmut König omkom ju i kollisioner med liknande Grosjeans men i lägre hastigheter då, när armkorräcken gick sönder. Och bara förra avsnittet, Ronny, så pratade vi lite om Rick Mears olycka på 80-talet när hans ben trasade sönder när han stod sig in i ett armkorräcke.
Just det.
Så varför finns de kvar på moderna racerbanor? Och Bahrains GP-bana är ju en av världens mest moderna racerbanor också. Så det är en konstig översikt som motorsportsindustrin har gjort.
Verkligen. Man har ju jobbat otroligt mycket med bilarnas säkerhet. Och, alltså jag tror om det här hade bara varit för något år sedan så tror jag inte Grosjean hade gått därifrån levande. Men jag tror verkligen att Halon bidrog mycket till att han liksom klarade den här i princip totala penetrationen av armkorräcket. Det påminner mig om en väldigt obehaglig olycka som satte djupa spår i mitt intresse för racing överhuvudtaget. När det stora ungerska Formel 3-hoppet Csaba Kecskyár på 80-talet omkom på Nürburgring. Han körde tysk Formel 3 och av oklar anledning körde rätt in i ett armkorräcke och penetrerade det, alltså åkte, skapade ett hål genom armkorräcket och omkom omedelbart på den tiden. Men det var ju såklart, det här var 87 om jag minns rätt, så att det var ju långt före Halon var påtänkt. Så att ja, väldigt obehagliga bilder. Men som ni säger, alltså, man kanske borde jobba mer med säkerheten kring banan och inte bara med bilar på det sättet som man har gjort i IndyCar.
Men så har man också gjort det mycket med banan. Avåkningszoner, större, andra material i avåkningszonerna. Men det här är också en olycka som händer i en trafiksituation mitt på en raksträcka. Det är svårt att tänka sig ur liksom en sån situation. Men det är, jag tänkte också lite på varför antalet dödsolyckor i IndyCar blev så pass mycket färre på 70-80-talet. Det kan ju också ha varit på grund av armkorräcken finns ju inte på valbanor i samma utsträckning, inte på utsidan av banorna. Så i de krascherna som oftast händer på valbanor så reflekteras bilarna på ett helt annat sätt. De fastnar inte i räckorna utan de studsar kors och tvärs. Utan många allvarliga olyckor i IndyCar har ju skett inte på utsidan på valbanorna utan in på insidan. Greg Moore omkom då inte mot ett armkorräcke, men vi nämnde Mears som hans ben trasade sönder när han studsade på insidan av banan. Chip Ganassi, alltså Chip Ganassi själv, var ju med om en olycka på 80-talet när han skadade sig allvarligt när en bil flög in i ett armkorräcke också. Och en hel del spektakulära olyckor i NASCAR också skett för att bilarna, väldigt tunga bilar, de tas inte upp av armkorräcken på ett bra sätt utan de trasas sönder. Ett trasigt armkorräcke är ju som en konservöppnare mot en racerbil många gånger, särskilt igår.
Ja, det var otroligt skönt att se i alla fall nu här idag att det gick så pass bra som det gjorde. Och att,
det finns ju en IndyCar-koppling här också i och med att det har börjat gå rykten om att Grosjean ser en framtid i IndyCar. Men jag måste säga, undrar om man har blivit mer eller mindre sugen på att köra ovaler efter den här incidenten där han verkligen duckade en kula. Mm. Vad tror ni?
Jag tänker att hela, alltså inte bara just ovalerna skulle vara mindre aktuellt för honom, utan frågan är hur han ser på hela sin karriär nu med tanke på att han har familj och barn och han är i den åldern han är i nu. Det är ju, känns som det, det känns som att turkapitalet är förbrukat när man klarar sig ur en sån här situation. Det är lite samma sak som när Kenny överlevde sin krasch, liksom att där, ja, där var turbägaren tömd liksom.
Ja, jag tror att han ogärna ens vill tänka på framtiden förrän han är ur sjukhuset. Just nu när vi spelar in så har det precis tillkännagetts att han inte kommer köra det andra loppet i Bahrain, utan Pietro Fittipaldi ska köra där. Så han kommer nog, alltså Grosjean kommer nog bara försöka komma till start i Abu Dhabi och sen ta varje dag i sänder.
Där har vi också en IndyCar-koppling. Det här blir fjärde Fittipaldin, va? Är det inte så? Emerson, Wilson, Christian, Pietro.
Ja,
jag får ett fyra, va?
Pietros lillebror Enzo kör väl i Formel 3 också.
Just det, så, men det är i F1 tänker jag. I Formel 1 tänker jag.
Ja. Jo, men så kommer det bli.
Det är, nu snackar vi dynasti alltså.
Pietro har ju kört lite IndyCar. Körde sex lopp typ 2018. Han bröt ju benen i sportvagnsolycka, så hans IndyCar-satsning blev ju liksom, han inte ens börja. Han skulle köra Indy 500, men så kraschade han på Spa i en LMP1-bil och sen så kunde han bara köra några få lopp i slutet av året. Men ja, det är en annan dynasti som vi kommer in på lite mer, för vi kan ju snacka mycket historia idag också.
Ja, för förra veckan pratade vi 80-talet och vi tänkte ju ta 90-talet nu då med en liten twist. För det är faktiskt nu när vi gick igenom hela det här, allting som hände på 90-talet, vilket man kan ju säga, det var väl lite IndyCars storhetstid för många. Man tänker liksom IndyCar på 90-talet. Men det var ju också den tiden då det var faktiskt den första svensk invasionen i IndyCar. Så ska vi kasta oss in i detta?
Ja, vi gör det.
En hund, eller var det du som nös där?
Nej, det var jag som nös.
Jag tänkte, jäklar, om man skaffat Doberman eller något.
Jag är ökänd för mina enorma nysningar.
Ja, prosit.
Nej, jag är strax tillbaka.
Det är nästan så att om det där är corona så tror jag fan jag är smittad nu. Genom mikrofonen. Det var det värsta jag har hört. Vad sa du? Stefan Johanssons munskydd på. Nu när du är tillbaka, Gerge, nu kan vi säga det faktiskt, att Jakob sa det, det är nästan så att man blir lite smittad av dina basilusker där nu med den nysningen genom mikrofonen. Så Jakob har på sig Stefan Johanssons munskydd här nu. Och det är ju så att vi har ju fortfarande, ni som lyssnar på Indupodden, alltså anger ni rabattkoden Indupodden i Stefan Johanssons webbshop under stefanjohansson.art, så har ni 20% rabatt på hela sortimentet, inklusive munskydd här nu.
Fantastiskt, du gör så här spontan content av min nysning.
Ja.
Det är liksom, snacka om pang på. Du kommersialiserar min nysning. Ja. Men absolut, det är vad man behöver i såna här lägen. Det är ett snyggt andningsskydd.
Så vi säger tack till Stefan Johansson.art.
Denna nysning sponsrades av Stefan Johansson.art.
Den här nysningen var sponsrad av Stefan Johansson.art.
This sneeze is presented by...
Härligt.
Ja,
inspirationen bara flödar ur dig.
Ja, verkligen.
90-tal.
Ja, när man tänker sig IndyCars storhetstid är det många som tänker sig just 1990-talet då. Racingen var bättre än någonsin. Det fanns en otrolig mångfald bland banorna och inte minst bland förarna som nu kom från precis hela världen. Man hade öppnat en ny marknad också. Första internationella stapeln i ett stadslopp med Surfers Paradise i Australien. Och nu till och med F1-världsmästarna verkade vilja vara med. Ett problem dock med den här utvecklingen var att en allt större del av fältet bestod av europeiskt skolade förare. Problem och problem kan man ju säga. Det är inte ett problem när förare som Stefan Johansson eller Nigel Mansell vill vara med. Men när kommer en förare med tjockare plånböcker än resultatlistor och meriter? förare som inte hållit måttet i Europa. När de kommer och köper sig en plats i IndyCar, då stängs ju andra, kanske mer talangfulla förare ute. Så när de här nordamerikanerna som vuxit upp med på dirt tracks, med sprintcars som Foyt och Andretti och Anser-familjen gjorde, då gror ju en sorts misstro mot sportens legitimitet. Man ville ha de bästa förarna från alla möjliga olika sorters falanger av motorsport. Men nu blev det så att stort sett alla kom ifrån europeisk formelbilstradition, inte amerikansk längre. Så förare som Jeff Gordon, som drömde om IndyCar i ungdomen, han fann inte någon realistisk väg in i formelbilsracingens nordamerikanska finrum efter att ha vunnit allt i sprintcars. Så Gordon var realistisk och tog sig in i NASCAR istället. Ändå, längst upp i den spetsiga änden av fältet, IndyCar på 90-talet, fanns oerhört mycket talang. Så när Jacques Villeneuve vann mästerskapet 1995, vann han över ett fält där säkert 10-15 förare hade kapacitet att vinna vid varje lopp. Man hade flera motortillverkare som startade stort på att klara de andra. Vi hade Ford, Mercedes, Chevrolet, Buick, Honda, Toyota kom också. På chassisidan så hade Lola länge varit dominerande. Penske var där också. Så kom brittiska Reynard också. Amerikanska Swift. Och sen på däcksidan så hade det blivit däckskrig för första gången sedan 70-talet när Firestone äntrade 1995. Så det var ju ett oerhört konkurrenskraftigt IndyCar vi hade då, precis då, under 1990-talet.
Men samtidigt så var det ju rätt stormigt bakom kulisserna.
Ironiskt nog så blev det ju så. Indianapolis Motor Speedways ägare Tony George vill spela en större roll i hur serien skulle skötas. Och dessutom då göra serien och Indy 500 mer lättillgängligt för gräsrötterna och då särskilt för amerikanska förare. Problemet då var ju att George själv var inte medlem i CART, alltså CART står för Championship Auto Racing Teams som bestod av stallägarna, utan George ägde Indianapolis Motor Speedway. Och stallägarna i CART ville ju inte släppa på sina intressen. Så Georges svar var att han startade en ny serie, en egen serie, kallat Indy Racing League. Och det första han gjorde var att stänga ute kartstallen från Indy 500. Och den här nya IRL-serien, den skulle köra med billigare bilar och enbart på ovalbanor för att främja just den amerikanska gräsrotscenen. Så detta skedde 1996 och splitten mellan kart och IRL var ett faktum till och med 2008. Och de första Indy 500 under de här åren kördes då utan de välkända namnen som Michael Andretti, utan Bobby Rahal, utan Al Unser Jr. I alla fall så var Als yngre kusin Johnny med de första. Och samma dag som 1996 års Indy 500 gick av stapeln arrangerade CART ett eget 500 miles lopp i Michigan kallat US 500. En jättekrasch decimerade fältet i Michigan redan innan start och det här US 500 skulle aldrig riktigt ta fart. Det sista kördes 2001. Och den här kraschen var ett slags omen. Politiken inom IndyCar gjorde det väldigt svårt för många fans att hänga med när det var två olika serier. Känna entusiasm när politiken tog som överhand. Och många i publiken försvann. Så racingen må ju ha varit bra i både kart och IRL under de här åren med fantastiska förare som Alex Zanardi, Kenny Breck, Greg Moore. Bilarna och banorna, liksom, det var ju härliga banor och bilar på bägge sidor. Men eftersom publikunderlaget kraschade så på några år in på det nya millenniet hade tittarsiffrorna decimerats ungefär en tredjedel mot vad de hade varit.
Men om vi lägger politiken åt sidan då, om man tittar på några av 90-talets höjdpunkter på banan, Gergej, vad har du för oss där?
Ja, men Nigel Mansell fullkomligt dominerade Formel 1 under 1992 men fick inte ett nytt kontrakt inför 1993. Och jag är ju svårt förtjust i Williams-teamet, inte minst Frank Williams, men man kan ju verkligen ifrågasätta hans förarstrategi under 90-talet när han liksom slarvade bort bort Nigel Mansell på sätt och vis och sen upprepade det med Damon Hill lite senare under decenniet. Men istället så snappades ju Nigel upp av amerikanerna i Newman Haas-teamet i IndyCar och blev stallkamrat med Mario Andretti. Faktiskt så gjorde även Ayrton Senna ett snabbt IndyCar-test med Penske mot slutet av 92 när han var ganska frustrerad över McLaren som inte såg ut att kunna ta sig ur de problem man hade på den tiden efter några extremt framgångsrika säsonger. Och körde ett test och var till och med snabbare än vad Penskes ordinarie Emerson Fittipaldi mäktade med samma dag.
Men på tal om Nigel Mansell då, så han var ju... Han var ingen junior då när han anlände till IndyCar 93, men han hade ju liksom, han har aldrig varit med om att köra på ovalbana förut, och han fick sig en ganska hård läxa tidigt, Jakob.
På sitt första ovaltest i Phoenix, då kraschade han så pass så han skadade ryggen och var tvungen att operera. Och således blev hans första ovaltävling Indy 500, och Mansellmania hade ju verkligen nått USA då. Mansell vann sitt allra första IndyCar-lopp. Det var i Australien på en stadsbana, och stadsbanor kunde han ju väl. Men just ovallopp i över 350 km i timmen, då var han ju rookie. Mm. Ändå så, det har varit få racerförare som var så bra som Mansell var under början av 90-talet. Så han var ju med i toppen på Indy 500. Han ledde till och med fram till den andra sista omstarten, men han gjorde en dålig omstart. Det gäller att vara lite mer alert än vad han var med där. Emerson Fittipaldi och Arjen Lijndijk, som ju då hade kört i IndyCar i 10 år, de smet förbi Mansell, och Fittipaldi vann, Lijndijk 2, och Mansell kom ändå 3 sitt allra första Indy 500. Och det här med hans rygg, som han hade skadat en och en halv månad tidigare, den hade ju inte läkt ordentligt, så de här ihållande G-krafterna på Indianapolis hade ju faktiskt fått stygnen i hans rygg att slita sönder. Och, ja, men det säger någonting om Mansell också, liksom, han lär säkert inte mycket till det överhuvudtaget, utan han körde tills han inte kunde köra mer, och sen så var han lite... Då var han lite drama.
Alltså, han hade ju brutit nacken redan innan han kom till Formel 1.
Ja.
Och sen fram med att det var en Formel Ford-krasch, va? Som han bröt nacken i.
Och sen gjorde han ju illa ryggen på Suzuka 87.
Just det. Just det.
Ja, han var väldigt underhållande. Men han försökte ju alltid tills det verkligen inte gick längre. Mm. Och då kunde han ju spela lite grann. Så när han däckade där i Dallas, han knuffade bilen över...
Just det.
Över mållinjen. I alla fall, Mansells säsong 93 i IndyCar, den är ju legendarisk. Han var ju i Australien då på SAS-banan, och efter Indy 500 så vann han på 4 andra ovalbanor. Så 4 av de 5 loppen han vann IndyCar var på ovaler. Otrolig känsla för de banorna väldigt tidigt.
Det är ju makalöst alltså. Finns det någonting man skulle kunna jämföra hans debutsäsong med? Finns det någon annan som har liksom exploderat på IndyCar-scenen på samma sätt som Mansell?
Jo, det hände ett par gånger under 90-talet. Jag tänker främst på Juan Pablo Montoya.
Mm.
Som ju var Formel 3000-mästare när han kom in. Och sen vann, inte sitt första, men jag tror det var 3:e lopp på Long Beach. Vann på någon oval, och sen slog Dario Franchitti på upploppet. Mm. Men just att Mansell... Under en kort tid då, hösten 93, han var ju både IndyCar-mästare och Formel 1-mästare samtidigt.
Mm, just det.
Då hade ju inte Formel 1-VM avgjorts ännu.
Just det, och det hade väl aldrig hänt före eller efter?
Aldrig någonsin. Mm. Hur skulle det kunna ske idag liksom?
Nej, det var ett retoriskt påstående.
Ja.
Stating the obvious. Så nu i efterhand kan man ju tacka Frank Williams för att han slarvade bort Nigel Mansell där.
Mm, den lilla IndyCar-historiken.
Men Gergay, förare som Mansell då slog igenom säsongen 93 då, men det året var det ju även ett antal andra kända namn. Vi nämnde ju Emerson Fittipaldi där till exempel, men det var ju några till.
Ja, det hände ju mycket under den här tiden, mycket med viktiga förare i IndyCar, som Mario Andretti tog sin karriärs sista seger i Phoenix 1993. Ja, vilka är andra värda att nämna? Till exempel Penske, Emerson Fittipaldi och Paul Tracy, Alancer Jr., Dennis Sullivan, Bobby Rahal, massa intressanta stornamn som var aktiva. Sen även den första afroamerikanen som kört IndyCar var aktiv, Willie T. Ribbs.
Mm.
Någon som dock inte var där var Michael Andretti, som ökänt nog befann sig någon helt annanstans på andra sidan Atlanten hos McLaren och försökte replikera sin fars Formel 1-framgångar. Men det gick ju så där, eller hur?
Ja, jag tycker vi måste nämna det ändå lite grann. Att döma Michael efter hans F1-sejour är ju väldigt orättvis mot honom. För det gick inte mycket rätt då. Han fick inte knappt stöd av stallet. Var ju aldrig kompis med Ron Dennis som ville satsa på Häckinen. Ayrton Senna var ju där men inte där. Var inte precis någon mentor eller så. Och Michael blev ju petad efter att ha tagit i alla fall en pallplats på Monza. Men det som byggde upp hans satsning på F1 var ju några väldigt fina år i IndyCar innan dess. Under några år, cirka från 89 till 92, så verkar det som att när Michael inte vann så bröt han. Alltså, han vann när han kom i mål.
Mm.
Han vann mästerskapet 1991. Han var snubblande nära både 1990 och 92, men bägge gångerna var tillförlitligheten i hans Newman Haas-låla inte där han borde varit. Han ledde flest varv, vann flest lopp under de här åren, och han har kommenterat också i efterhand att ifall han kört IndyCar 93 i den här bilen som Mansell då fick köra, då sa han att då hade vi vunnit varenda lopp, så starka hade vi varit det året. Mm. Men ändå, varken Michael eller någon av hans släktingar i Andretti-klanen hade ju skakat av sig det här hjärnspöket som vi nämnt tidigare, the Andretti Curse.
Du var inne på 92 där, men kan inte du berätta lite, Jakob, om Indianapolis 500 1991?
Vi kan väl lyssna på vad kommentatorerna själva sa om det avgörande ögonblicket.
The green flag is back out and Rick Mears comes around John Andretti. He's no factor whatsoever, but Michael is right there with him. Michael moving to the outside. Can he keep in the high groove? He did it in Phoenix. Can he do it here? Michael Andretti takes the lead away from Rick Mears. Wow!
That's one of the toughest passes I've ever seen. A short shoot pass with two cars running nearly the same speed. I'll just bet you that Rick Mears thought that would have been impossible, and I just can tell you, he never, ever looked for Michael to go that way.
That is sheer virtuosity by Michael Andretti, Bobby. Don't you agree? That was an
incredible
pass.
That was one of the finest pieces of driving, or one of the hardest pieces of driving I've seen. And Sam, it's very difficult to pass somebody on the outside like that, and especially a car that's just as fast.
And from Bobby Andretti's point of view, a position on the track that he was not expecting. But here is Rick Mears now in the same position as Mears, who has been driving a very good line this race. Take Michael Andretti. 187 laps into the record book. The fight is at the front.
Our hats off to him now. If you ever see racing better than that, I'd certainly like to know where it's going to be.
That's Rick's wife, Chris Mears.
Vilken närvaro.
Mm. Tycker det är så fantastiskt bra kommenterat av Paul Page, Sam Posey och Bobby Unser där. Liksom, Unser säger att mer skulle jag aldrig ens tänka tanken att titta att någon skulle försöka på utsidan där. Posey kallar Andretti för en virtuos bakom ratten. Och sen, bara några sekunder senare, så gör Mears samma omkörning på utsidan in i kurva 1 på Indianapolis. Och Mears vann sitt fjärde Indy 500. Andretti blev slagen igen. Precis efter det här, då fick Mario, som var lite något varv efter, han fick ett mystiskt motorstopp. Blev en gul flagg igen. Väldigt mystiskt motorstopp. Men den gav i alla fall Michael en till chans att försöka köra om Mears. Det gick inte heller, så ja, Michael stod utan Indy 500-seger 1991. Och sen kom jag in till 92. När vi pratar om Andretti Curse, så 92 var det absolut värsta året för den familjen.
Hörrni, får jag flika in någonting helt annat här som egentligen har med historia att göra? Men det är någonting jag har haft dåligt samvete för under ett par veckors tid nu.
Mm.
Kommer ni ihåg för några avsnitt sen när vi snackade om årets what the fuck moment?
Just det.
Mm. Jag sa fel. Jag sa fel. Mm. Alltså årets what the fuck moment i IndyCar var ju såklart, såklart Andretti's pole position på Indy 500. Det var ju det, jag kom på det efteråt. Jag ljög för våra lyssnare om vad jag tycker egentligen. Nej, jag tänkte bara fel. Jag hade förträngt det minnet. Men alltså när man tänker på det och ser det här historiska perspektivet och hur svårt Andretti-familjen har haft på den banan. Så det var ju sjukt stort.
Ja, det var feel good moment skulle jag nästan säga.
Ja, det var så här verkligen äntligen något som går bra för dem.
Mm. Det var när du nämnde det så fick jag så här, såklart. Det var ju det, hur kunde man ha förträngt det? Men det var ju någonting jag byggde upp under hela veckan där, så man vågade ändå inte tro att det skulle faktiskt gå vägen hela vägen till slut, men det gjorde det. Mm. I alla fall fram till race start då.
Mm. Och Andretti-familjen har fortfarande inte vunnit till Indy 500 sedan Mario vann 1969, otroligt nog. Särskilt med tanke på hur starka både Michael och Mario var början av 90-talet. Mm. Så då kommer vi in på 92. 92 är ett väldigt ökänt Indy 500. Jag har en liten personlig historia när jag var på Indy då för några år sedan. Jag har en t-shirt som är bara loggan från 92 på. Och när jag betalar för den så klart så börjar hon som i kassan liksom, åh 92, det var ett speciellt år. Ja. Och så säger hon, ja men fråga bara Scott Goodyear som kom två i det loppet, för det var rekordjämnt finish då. Men vi börjar med att bara nämna vad som hände Andretti-familjen då, för det var alldeles för mycket. I starten, Michael startar fyra, jag tror Mario startar trea. De rundar Eddie Cheever och i jättehäftig omkörning i första kurvan. Michael på insidan och Mario på utsidan. Och Michael då fyra på griden, leder första varvet med en 2 sekunder. Och Michael var i särklass snabbast loppet igenom. Så de började varvade bilar på typ fjärde varvet eller någonting. Även Mario fick leda loppet lite grann. Men det som han gjorde det här loppet så himla speciellt var att det var iskallt. Alltså det var 9 grader i luften eller något sånt. Och det blåste. Och det var liksom vinterkläder i slutet av maj. Och det här gjorde loppet till en riktig kraschfest. För däcken var iskalla på alla bilar. Så på kalla däck kraschade förare en efter en. Liksom 5 omstarter i rad eller så. Inklusive Mario. Som bröt foten, krossade tårna. Missade några lopp efter det här. Brorson John Andretti. Som även han var reguljär på IndyCar-cirkusen. Hade vunnit ett lopp. Han bromsade på sig, kallade däck, gick ett påstopp och skadade en mekaniker. Mekanikern klarade sig väl, men fortfarande att skada en mekaniker kan ju vara lite traumatiskt. Och det absolut värsta som hände var då för Jeff Andretti, Michaels lillebror. Jeffs höger bakhjul lossnade i full fart i kurva 2. Och Jeff träffade bilen med nästan 90 graders vinkel just i kurva 2. Han bröt bägge benen ganska allvarligt och hans IndyCar-karriär var i princip över vid det ögonblicket. Han gjorde comeback i Indy 500 året efter, men skulle aldrig bli liksom reguljär i IndyCar-cirkusen. Så med liksom 2 Andrettis på sjukhus, en Andretti-mekaniker också i sjukstugan, då var det ju för Michael att ta hem sig något glädjeämne i alla fall. Michael ledde 160 varv av det här loppet. Ledde stort liksom i ett varv med 12 varv kvar, men pop, något av motorn sa upp, precis som det gjorts för Mario 1987. Och det var ju verkligen absolut mörkaste ögonblicket liksom för Andrettis på Indianapolis Motor Speedway.
Men det som hände sen då var ju något, det blev ju också historiskt.
Lite grym ironi för Andretti-familjen då, för den som vann blev ju Al Unser Jr. som tog sin första Indy 500-seger, och då var det ju Unser-familjens 8:e Indy 500-seger. Och Al Jr. körde i ett Galmer-chassi som var en amerikansk liten tillverkare som bara var med ett par säsonger i IndyCar. Unser Jr. ärvde ledningen efter Michael bröt och kunde med nöden näppa vinna över Scott Goodyear då. Enbart 43 tusendelar skilde de 2 över mållinjen, och det är fortfarande det jämnaste Indy 500 någonsin. Och det var därför ondamen i kassan på Indy Motor Speedways museishop kommenterade till mig då. Och särskilt Scott Goodyear tyckte nog att det var en speciell dag, men jag tror Andretti-familjen var ju nog den jobbigaste dagen för. Mm.
Efter katastrofåret i Formel 1 så återkom Michael Andretti till IndyCar 1994 och visade med en gång att han inte alls var slut. Han segrade på en gång i återkomsten i Australien och gav då Chip Ganassi Racing sin första seger i IndyCar.
94 är annars ihågkommet som året då Penske dominerade som aldrig förr eller senare. Det ställde upp med ett riktigt dream team med Emerson Fittipaldi, Paul Tracy och så nyförvärvet Ansel Jr. Och de kammade hem storkovan både på Indy 500 och i själva mästerskapet. Till Indy 500 så hade Penske till och med utvecklat en väldigt speciell motor tillsammans med Ilmor och Mercedes-Benz. De utnyttjade ett kryphål i reglementet som tillät både större cylindervolym och mer turbotryck för stötstängsmotorer. Det här kryphålet fanns ju för att underlätta för gräsrötterna. Liksom. Det enda som hade utnyttjat det tidigare var Buick, som är ju ett gammaldags amerikansk biltillverkare. Bara göra det enklare för mindre projekt att göra ifrån sig IndyCar. Och det var inte meningen att en biltillverkare som Mercedes-Benz skulle utnyttja det här kryphålet. I alla fall, The Beast, som den kallades, gav mer än 1000 hästkrafter. Så ungefär 200 fler än konkurrenternas. Och till ingens förvåning så stod Ansel Jr. som segrare på Indy 500. Men dock först efter att Fittipaldi kraschat med 16 varv kvar. Det var Fittipaldi som ledde större delen av det här loppet. Och när 94 var över, då hade Penske vunnit 12 av 16 lopp. Och Ansel vann mästerskapet för Fittipaldi och Paul Tracy 3. Så det var ju väl utfört 94 av Penske-stallet. De har fortfarande inte kommit upp i den nivån, men de har varit nära några gånger.
Men där har du ett litet julklappstips, Jakob.
Ja, de som vill läsa mer om just den här motorn, The Beast, så kan jag rekommendera boken med samma namn, skriven av Jade Gers, som är en duktig författare. Gers har även skrivit en ny bok om John Andretti. Så det kan vi årets julklapp för IndyCar-intresserade. The Beast och John Andretti-boken då av Jade Gers. Så de rekommenderar det. De är väldigt väl. Det är ju bra läsning, bägge två.
Så skit i årets julklapp Stormköket nu, utan det här är ju, låter ju mycket trevligare, tycker jag. Konkurrensen lät ju inte vänta på sig rakt. För 95 blev ju betydligt jämnare, för The Beast förbjöds helt enkelt. Mm. Så, och då blev det ju lite andra resultat.
Mm. Berömt nog så misslyckades ju både Fittipaldi och Ansel Jr. som var Penskes förare 95, kollade ju inte ens in till 9500. Vi har ju berättat den här historien om kvalet Indy 500 med Stefan Johansson ett par gånger, och våra lyssnare är nog bekanta med vad som hände på Bante i det året, men vi ger väl dem en liten favorit i repris i alla fall. Mm.
Ja, det var ju, alltså, det var väl en av de tuffaste erfarenheterna jag har haft i hela min karriär, liksom på gott och ont, va? Det var ju så Penske, vi hade ju Betten Hansen som jag körde för, vi hade ju Penskebilar också, va? Och mm. Penske, va? Så att och de hade ju dominerat så otroligt året innan med den här stora motorn de hade då, va? Så att de hade väl, jag tror de hade liksom glömt bort lite grann hur viktig bilen var, va? Utan de hade så jävla mycket hästkraft så de behövde inte ens bry sig om det, va? Så när vi kom tillbaka följande år då, va? Med när alla hade samma motor, va? För det var ju den, det var den liksom banden motorn, va? Då och det visade sig att de var ju totalt inte i närheten av tillräckligt snabba. Så vi försökte ju första helgen då, kvalhelgen, så var det ingen av Penske-bilarna som kvalade igenom. Så då blev det lite panik då, va? Så vi lyckades ju hyra en bil från Hiro Matsushita som var hans showcar. Som de hade på typ shoppingmallar grejer, va? En fjolårsbil som vi stoppade. Mm. Fick hyra en motor av Cosworth också då liksom använde. Och Penske, de hade ju både Lola och de hade Reynards. De hade ju typ två, tre olika bilar, va. Och så följande helg då, så då hade vi, men när vi kom till den helgen då, första helgen så hade vi, reglerna var så att man fick ha tre försök per chassi.
Mm.
Och sen fick man inte köra med den bilen om det inte gick, va. Så vi gjorde ju det första helgen, men det funkade inte med någon av bilarna, varken så Foss eller Penske, va? Så då hade vi följande helg, och då hade vi tre försök med den här bilen. Och den var ju snabb skitsnabb från början. Liksom. Det var typ direkt 226 varv första gången vi körde ut ungefär. Va? Mm. Så då var vi liksom klara att linea upp då på morgonen där. Va? Och körde ut på första försöket. Det var detta var alltså försök nummer 7 då under hela den här processen. Va? Mm. Och då blåste pop-off-valvet av. Va? Så då fick vi slänga av den försöket. Och sen var det bara att vänta då till sent på eftermiddagen när det börjar bli kallt igen. Va? För det är meningslöst att försöka köra mitten på dagen. För då är det så hot, liksom varmt och luftfuktighet och sånt. Va? Så då går det typ 3-4 miles per timme långsammare än det gör sent på eftermiddagen. Så då väntar vi i alla fall till nästa försök. Då typ 5 någonting kanske på eftermiddagen. Och åkte ut och då var den bara, det liksom gick inte tillräckligt fort. Bilen var totalt draggy så här liksom va. Och då var det liksom mer eller mindre, hade gett upp mer eller mindre va. För då var det typ bara en kvart kvar någonting när vi hade kört det här försöket va. Och så jag bara liksom körde förbi vårt, där vi stod parkerade i depån. Och körde rakt ner till den här besiktnings, där man ställer upp innan man kör ut igen då. För de besiktar de bilen varenda gång innan man kör ut va. Och så kom ju de ner då, Tony Bettenhouse, en ingenjör och alltihop liksom. Då var man en slags jävla Twilight Zone mentalt liksom. Alltså att man liksom inte har någon rationell tänkande mer att man ska vara, det här ska gå helt enkelt. Ja, på något vis. Jag liksom sa till ingenjör, liksom ta bort all vinge, max negativ vinge både fram och bak. Och det är lite typ, det var typ 2,5-3 grader då va. Och normalt så justerar man en kvarts grad åt gången för liksom känna att man har rätt balans och sådär. Så det här var typ 6-7 gånger mer än vad man hade gjort på en justering normalt va. Mm. Och de var liksom alla, nej för fan det är okej okay. Liksom, det är liksom do it, just do it, fuck it liksom såhär. Och så då gjorde jag. Sen åkte jag ut och då var det liksom när jag körde ut, för det var den här bilen som var för mig också, så när jag körde ut så gick pistolen av. Det är ju det att då är det kvalet slut liksom. Men om man lämnat depån, då får man avsluta den körningen. Så det var 6 på kvällen då.
Mm.
Och sista försöket då va. Och jag hade inte kvalat in det, men det var Emerson på On the Bubble då va.
Mm, 33:e plats alltså.
Ja, precis va. Och åkte ut och liksom, vet, hade ingen aning vad bilen skulle göra. Absolut noll. Vet, det kunde ju hända vad som helst när man svänger in i turn one där första gången. Liksom då på första kvalvalet. Va? Så att, håller du inte fullt så kan du bara glömma. Då är det inte tillräckligt snabbt. Utan det måste vara fullt hela vägen, alla 4 varven. Mm. Så jag liksom, bara för liksom, verkligen var säker på att jag vågade hålla fullt. Så satt jag vänsterfoten ovanpå högerfoten liksom, bara tryckte så hårt jag kunde. Och så svängde in liksom och bara liksom, nästan skrek hela vägen in i första svängen. Och det höll ju i kanon va. Det var ju perfekt balans på bilen och gick ju skitfort tack vare att det var så lite vinge på den va. Så jag hade ju kvalat in typ andra ledet normalt. Alltså jag hade kört vanligt va. Så vi kvalade ju in då och sen blev ju Emerson utknuffad då. Så det var, men efter det alltså, det var så otroligt mental alltså, sträcka sig, jag har aldrig sträckt mig själv så långt liksom, och inte veta vad som skulle hända liksom. Så där, man går in i det totalt mörkt hål någonstans liksom, när man inte vet vad som finns på andra änden egentligen va? Men och det var en otrolig, alltså jag var ju totalt knäckt i 3 dagar efter, alltså, jag kunde fan inte fungera som en vanlig människa alltså.
Var det större än Portugal och Belle Isle, ja. Le Mans?
Ja, absolut. Det var just med det att jag aldrig någon gång sträckt mig själv så långt liksom, utan att veta vad som skulle hända efteråt.
Stefan fortsatte ju med Bettenhausen till och med 96 då, med det bästa resultat. 4 stycken pallplatser var som bästa resultat och 11 blev han i totalen 94. Men om vi dröjer oss kvar lite vid Stefans Indycar-karriär, hur skulle ni sammanfatta den?
Jag tycker att den är lite mysig på något sätt, för han körde aldrig för ett toppstall. Bettenhausen är ett gammalt Indycar-namn och Tony Bettenhausen själv var son till pappa med samma namn som vann mästerskap några gånger på 50-talet. Men Bettenhausen själv körde bara på ovaler och det var så Stefan kom in i IndyCar för att de ville ha en förare som kunde köra på stadsbanor också. Och de kämpade på bra med väldigt lite resurser och de hade ju väldigt snygga bilar. Den här blå-röda Alumax-bilen och sen hade den lite andra skepnader. Och det sista året så var den vit-svart också. Väldigt, väldigt snygg och den ser ju så stilren ut med Stefans hjälm också, eller hur?
Mm, väldigt.
Ska vi lyssna på en annan litet soundbite, en liten favorit i repris från en intervju Stefan gjorde med oss lite tidigare i säsongen om just hans första intryck av IndyCar?
Det gör vi, tycker jag. Mm.
Du hittade ju vägen in i IndyCar ungefär halvvägs in i säsongen 1992. Kan du berätta hur du hamnade där hos Bettenhausen Motorsport det året?
Ja, det var ju rent tillfällighet. Alltså det var ju, jag hade egentligen nästan en styrning klar med ett annat team som heter True Sports. Det var drivet av en kille som heter Steve Horn. Men sen, jag kommer inte ihåg vad som hände. Det var någonting där jag tog ägaren dog, så var det. Och sen visste de inte om de ville fortsätta in det. Men då hade han kände då Tony Bettenhausen rätt väl. Och då hade han precis missat att kvala in på Indianapolis det året.
Okay.
Och han tyckte egentligen bara om att köra på val. Och så då hade Steve snackat med honom och liksom kollat om han var intresserad av att köra mig på Detroit. Följande race helgen efter Indy då. Så det var sådär liksom, det bara hände på några dagar va, som de flesta grejer i min karriär gjorde på någon konstig anledning. Så jag flög över, vi gjorde en test på en liten go-kartbana utanför Indianapolis. Typ 20 varv bara så vi visste att stolen passade och sånt där. Va. Sen stack vi till Detroit och det var liksom när man kört F1 i 10 år. Och dök upp där och då hade de liksom det här, det var ju så otroligt lite team va? De hade ju aldrig, jag tror inte de hade varit bland de 10 bästa något race innan någon gång va, och med jävla pickup truck och ett släp bak liksom. Och i alla fall så jag kvalade in 7-8 liksom där, sen kom vi ju 3 i racet va, liksom. Det var ju, du vet, de höll ju fan på att dö allihop liksom. Men, sen i alla fall så det blev ju så att Tony då när han kom upp på till podium då, I guess that's the last time I sit in this car. Så han la av på stubben liksom, sen fick jag styrningen resten av året, sen körde jag ju för dem i 5 år då. Sen.
Personligen vill jag inte riktigt peka ut höjdpunkter och lågvattenmärken i själva karriären, utan jag vill snarare se på Stefans roll för det som senare komma skulle. För nu i efterhand så kan man ju definitivt se Stefan Johanssons flytt över Atlanten efter den avslutade Formel 1-karriären definitivt som en murbräcka som coolt nog fortfarande är verksam och bryter ny mark för svenska juniorer och ungdomar. Och han var ju liksom den första. Det kan man inte ta ifrån honom som satte sitt namn på IndyCar-kartan. Och sen, det var ju ett första steg för vad som sen skulle bli ett första Scandinavian eller Swedish Invasion i IndyCar.
Ja, det är två att nämnas att Stefan var ju den första svensken att köra Indy 500 93.
Ja.
Vi gjorde ju ett litet projekt. Vi försökte ta reda på lite mer om Bertil Roos IndyCar eller inte IndyCar-projekt på 70-talet. Men Bertil Roos nämns bara IndyCar-resultat som did not start eller did not qualify vid ett handfull lopp 1977. Jag gjorde också så att jag kollade upp de allra första Indy 500 loppen, alltså på 1910-talet, för jag märkte att det fanns en norrman eller en norskfödd förare med då på 1910-talet. Tänkte kanske det fanns någon svensk ättling som körde Indy 500 på den tiden. Hittade inte någon sådan heller. Mm. Så allt tyder ju på att Stefan verkligen var Sveriges första IndyCar-förare.
Men Stefan Johansson må ha varit först, men han fick ju inte vara ensam särskilt länge. Han fick nämligen sällskap några gånger av Fredrik Ekblom, som också hade en USA-session under de här åren. Ekblom körde IndyCar mer sporadiskt med lite inhopp under 94, 95 och 1996. Han hade desto finare resultat i sportvagnsracing. Framgångarna kom där istället. Till exempel en andra plats i Daytona 24 timmars 1995. Innan IndyCar så hade ju han tillbringat ett par år i Indy Lights med en del fina, om än kanske inte helt spektakulära resultat. Mot bland annat Brian Herta, Greg Moore och fyrfaldiga 500cc-mästaren Steady Eddie Lawson.
Och Lights var ju också en spännande klass på den här tiden, början av 90-talet. Inte bara för oss motorsportintresserade, men även för hårdrockare, lite konstigt nog. Det var så att Mötley Crüe-sången Vince Neil körde i Indy Lights början av 90-talet. Fyra lopp 1992 körde Vince Neil. Det var inte direkt några resultat att tala om, inget som får en hjärtat kickstarta direkt.
Jag har ju alltid trott att det var Nicky Six som var den coola i Mötley Crüe, men det här kanske får mig att tvinga mig att omvärdera det där. Ja. Vad säger du, Jakob, som är så här genuin hårdrockare?
Nej, jag tycker inte om Mötley Crüe.
Du gör inte det?
Den här 80-talens sleaze-metal, det är inte
alltså
för
folk
mig.
Som gillar riktig rock brukar inte gilla Mötley Crüe. Är det så?
Jag vill inte använda greppet riktig rock. Men det ironiska på något sätt med Vince Neils Indy Lights säsong, det var ju att han blev sponsrad av en förening som kallade Say No to Drugs. Det är sant. Men jag tror... Men det var nog faktiskt en överenskommelse för att han ens skulle få licens. För jag kan ju komma ihåg i det här sammanhanget var ju att Vince Neil... han dödade ju sin kompis Trumsen i Hanoi Rocks på rattfyllan på 80-talet. Och satt ju i fängelse och fick göra samhällstjänst. Så den här samhällstjänsten sträckte sig in på Indy Lights och hans motorsportskarriär då, några år senare.
Oj, och han var, det där visste inte jag alls om.
Ja, det är en väldigt tragisk historia.
Ja, verkligen. Förstås. Så Indy Lights bidrog alltså till att få in honom på den smala, raka vägen igen?
Jag har ingen aning om hur Vince Neil, ifall han var ren på 90-talet. Men Mötley Crüe har ju ett visst rykte i alla fall. Ja. Väldigt, alltså... färgerik historia IndyCar och Indy Lights på 90-talet. Alltså Eddie Lawson, som hade ju vunnit det vi nu kallar MotoGP fyra gånger, var ju där och fick ju spö av Ekblom. Mm. Och sen en hel del andra juniorer hade ju som tog sig till USA. Janne Flash var där och vände. Han körde lite Formel 3 med och mot Adrian Fernandez, men han tyckte det var klokast att stanna hemma i Europa. Mattias Andersson har jag pratat med. Fredrik Larsson körde både det här Barber Dodge, Barber Saab, vann där innan prova på Lights. Robert Amrén blev ju mästare i Barber Saab 92, körde också Lights 93 sen. Thomas Schie, en norrman, han gjorde Fredrik Larssons sällskap. Och sen så Niklas Jönsson förstås, som jag har snackat med.
Ja, precis. Och mer om detta såklart om en stund när vi hade ju den gode Nick Johnson på besök på däcklängd från Atlanta, Georgia här. Så den intervjun ska vi ju lyssna på en stund. Jag tänkte på Vince Neil där. Är Janne Flash Nilsson Sveriges motsvarighet till Vince Neil? Det hårda levenet och, du vet, rock'n'roll.
Ja, håret och...
Jag tror inte Janne Flash går att jämföra med Vince Neil på riktigt... det sättet, eller hur menar du?
Ja, nej, jag tyckte bara lite...
vilken roll hade Vince Neil i STCC-konflikten? Vilken sekund? Det var jag intresserad av. Om du ska dra den parallellen till Janne Flash så kommer man ju inte runt STCC-konflikten. Så att det är... ja, antingen så upp med bevis, Ronny. Antingen så finns det en koppling till Vince Neil eller så gör det inte.
Six degrees of separation, eller vad det heter. Vi försöker hitta någon motsvarande.
Just det. Six degrees of Janne Flash.
Men vi, så 90-talet då såklart. Men vi måste ju såklart prata om Kenny Blecks IndyCar-karriär också då. Han gick ju också igenom de här stegen då upp mot, mot IndyCar. Han hoppade ju över Indy Lights då, men körde ju den här Saab Barber Series då. Där han det är bäst att lyssna på vad Kenny själv hade berättat om den här tiden. Men det var ju, kan man säga, kniven på strupen race var ju det var ju bara det som gällde då 93 då, när han investerade alla de här vinstpengarna han hade från Clio Cup i Skandinavien då, till att investera det i att köra första racet. Och sen bara fortsatte det helt enkelt. Vi kan väl höra vad Kenny sa till oss här nu tidigare säsongen.
Jag tror att det var så att mästerskapet, Skandinaviska mästerskapet i Clio Cup, jag vann ju det. Jag vann ju 9 av 10 tävlingar och fick ju 100 000 kronor tror jag det var på den tiden. Det var mycket pengar då. Så fick jag det i första pris. Och så satt jag, man läste ju motortidningar, du vet, och sådär. Och då läste jag engelska Autosport. Och där stod det, var en annons. Där det stod någonting typ Barber Saab Pro Series. Och det var ungefär jämförbart med Formel 3 på den här tiden. $7,500 så kunde man hyra då en bil där i den här serien, och så fick man köra ett race. Och jag tänkte, fasen, det var 75 000 och jag tänkte, jag har ju 100 000 här. Så jag ringde upp dem där då och frågade om det var möjligt att köra, och jo, men det skulle det väl vara kanske, och så vidare. Och så förhandlade jag till med någon halvdagtest på Sebring i Florida, för vi skulle köra ett stadsrace i Miami. Det var det race som jag var nästa race. Och så åkte jag dit, betalade de här pengarna, 75 000 till serien, och sen så fick jag den här testdagen inkluderad, och sen så kostade omkostnaderna, det är säkert en 20-25 000, så den här hundringen, den försvann ju givetvis. Men jag körde den här testdagen, och så åkte vi till Miami, den här stadsbanan där, och jag parkerade den här bilen på front rowen. Jag tror jag var startat tvåa. Och sen körde vi. Och så vann jag den här tävlingen där nere. Och då var det så finurligt, förstår du. Så att då fick jag $10,000 i prispengar för att vinna den här tävlingen. Så man kan säga att jag satsade 100 000, och sen så fick jag köra en tävling och så fick jag tillbaka 100 000. Så det var ju väldigt fint. Så då sa jag att jag kommer till nästa race också. När det var nu det, jag tror det var Atlanta eller något sånt där. Och det var likadant där. Jag betalade de där pengarna och sen vann jag och så fick jag tillbaka dem. Och så höll det på. Så att till slut hade jag ju vunnit hela den här serien i slutet på det här året. Och det var väldigt fint.
Så efter en kort session då tillbaka i Europa då, han körde ju Formel 3000 där, så hade han ju faktiskt en Formel 1-styrning på gång där. Han hade ju kontrakt med Ligier och ett löfte om att köra då i Formel 1 sen året därpå, men då köptes ju teamet av Prost, och han, Kennys kontrakt liksom med, tillsammans med chefsingenjören där, gick över till Arrows då, som var sån här riktigt, ja, det var ju det sämsta teamet på griden då. Och då sa ju Kenny upp det kontraktet och drog till USA och hängde i IRL-paddocken där för att få en möjlighet. Och den dök ju upp i Galles-teamet då, ett lite mindre team där både Kenny då var junior eller rookie, och även hans chefsingenjör var rookie. Och det var ju lite som en blind ledde en blind, som han själv berättade om tidigare i vår intervju med honom då. Men då sa han så här.
Så jag åkte ju till USA och hängde runt där i depåerna och försökte få en styrning. Och det var ju lättare sagt än gjort, för det fanns ju inga platser. Tills då en förare kraschade och skadade sig. Och då kom det här stallet, stallägaren, fram till mig. Jag var där. Och sa att ja, du har ju hållit på här länge och ja, vi har ju följt dig sen du körde Barber Saab, och du har ju skickat fax till oss efter varje tävling du har kört, och du har hållit på att knacka på dörren här nu i några månader, och nu ska vi ha täcktest nästa vecka, men vi har ingen förare, så att vi tänkte ge, om du är intresserad så får du chansen att köra. Så jag sa ju absolut, det ska vi göra, vi ska köra. Och det var ju Det var en ovalbana i Phoenix och jag åkte dit och vi körde det här däcktestet under 2 dagar. Och stallchefen hade sagt till mig att det är ett test, du får bara, det är möjlighet att prova, men du får inte, det kommer inte att bli en styrning av det, för vi behöver ha en erfaren förare, för vi har sponsorer och så vidare, vi kan inte ta en rookie till det här. Men det var en test i alla fall, och jag slog banerekord där andra dagen. Och sen så hade jag fått mitt test och sen åkte jag hem, och sen dröjde det någon vecka och då ringde den här stallchefen och så sa han att vi har pratat lite grann och även om du inte har någon erfarenhet så skulle vi vilja erbjuda dig den här styrningen för året om du är intresserad. Och så sa han att och du får $250,000 i lön och så 30% av prispengar eller vad det var. Och jag tänkte att fan. Så jag sa till henne, ja det är jättebra, om du höjer till 300 så har vi en deal. Och då blir det helt tyst i telefon. Och då tänkte jag, det kanske inte var den smartaste grejen att säga. Men till slut så sa han, okej, kör till, kom hit så skriver vi kontrakt. Ja. Så att det var ju mitt första avtal där jag fick pengar för just hantverket, om du förstår vad jag menar.
Just det.
Så att det var ju otroligt att gå ifrån en situation där du får finansiera din tävlingsverksamhet till en kostnad på typ 5-7 miljoner till att få på den tiden kanske 3 miljoner kronor i lön för att köra. Mm. Det var ju en total omvändning. Det var ju en, kommer jag aldrig glömma. Mm. Sen var det ju en tung säsong i övrigt. Jag var ju rookie, det var ju absolut var jag snabb. Jag ledde ju flera race och sådär. Men vi hade ju en ingenjör i teamet som också var rookie. Och de här ovalbanorna, de är väldigt speciella. För där ställer du in bilen totalt annorlunda än en vägbana. Varje hjul på bilen måste du justera stötdämpningen, fjädrar och hjulgeometri separat på. Mm. Så att vi hade ingen, visst hade vi fart då och då, men det var ju otroligt prövande, och det är både svårt och livsfarligt att köra på en ovalbana, för det går så jävla fort allting och det finns inga marginaler. Och på den tiden så höll ju Indy 500 på en hel månad med tester och förberedelser. Mm. Och jag kan ju säga att det var ett riktigt jävla eldprov. Därför att jag var livrädd varje dag. Jag trodde på allvar att varje dag skulle bli den sista. För att bilen var helt oberäknelig i de höga hastigheterna som det här var. Uppåt 400 km i timmen. Och jag bad till Gud på morgonen för att överleva dagen. Och tacka på kvällen för att jag var i liv. Det var en otrolig prövning, men återigen, man lär sig av allting i livet. Så att det var ju också en lärdom som jag tog med mig sen. Ja. Hur det här skulle gå till lite på annat sätt.
Och jag som upplevt dig som fullständigt orädd, och att du inte, liksom, inte har den delen av hjärnan att du blir rädd för såna här saker. Men då var du, alltså, det var ett eldrop även...
Nej, men det är lite skillnad på om du har en bil som är beräknelig och du själv ska beräkna en omkörning, risker, du själv ska sätta ett kvalvarv, risker, hur långt du vågar pressa inställningar och dig själv för att få ur den mesta farten och så vidare. Då är man ändå, det är en kontrollerad risk, men... Mm. När du sätter dig i en bil som gör lite grann som man vill, och det var det som var problemet då det här året. Vi körde rakt fram och bilen, vi åkte över ett gupp till exempel, och helt plötsligt så blev det en sidkraft i bilen på uppåt 1G, och det är ganska höga krafter. Och det var oberäkneligt, man visste inte när det skulle komma, utan man var bara tvungen att försöka reagera och hoppas på att man inte tappar kontrollen på saker och ting. Och jag tror att den här tidiga isträningen som jag hade i ryggmärgen, där man hade en, nästan ett, en övernaturlig kraft att kunna klara de grejerna och bara göra precis rätt input så att det gick. Det var kanske det som räddade mig, men den typen av upplevelse, den är man inte kaxig, kan jag säga.
Var det snarare bilarnas beskaffenhet det året för alla team, eller var det speciellt ert team som hade lite...
Nej, det var ju på grund av... Nej, absolut inte. Det var på grund av oss. Jag hade ju ingen ovalerfarenhet. Och han, min ingenjör, hade ju heller ingen... Ja, vi hade ju flera ingenjörer, men chefsingenjören hade ingen ovalerfarenhet heller. Så att det var ju vårat fel. Det var ju som en blind leder en blind. Det var inte så lätt att hamna rätt. Så att... Det visste jag ju inte då, men jag förstod ju att det var så. Men jag visste ju inte riktigt hur det här skulle gå till den här tidpunkten, givetvis.
Alltså, Kennys 97-säsong är väldigt intressant då. För en blind ledde en blind, men likväl, Kenny ledde ju 3 lopp. Han ledde sitt första lopp i Phoenix innan han kraschade till och med. 2 femteplatser blev det till slut. Och det här gallestallet, det här är ju ett gammalt, ganska anrikt stall. De hade ju vunnit... både mästerskapet Indy 500 med Erlandsson Junior några år tidigare, men de hade ju förlorat både junior och starka sponsorer, så de var ju tillbaka på ruta 1 97 ungefär. Och sen tycker jag det är ganska ironiskt med Indy Racing League det här året. De här första åren när utbryteserien då. För det gick ju bra för Kenny Breck, som inte alls var från amerikanska gräsrotscenen. Och det var en hel del andra europeer som kom över och körde där. Michele Alboreto körde några IndyCar-lopp i IRL 96-97. Alessandro Sampedri, som senare vann Porsche Supercup ett par gånger, och ett gäng andra. Så att den här idén om att IRL skulle vara för sprintcar-förare som Jeff Gordon och Tony Stewart bara, så blev det ju aldrig riktigt, utan det blev ju en värmlänning som blev den seriens mest framgångsrika förare.
Ja, precis, för han skrev ju på för AJ Foyt 98 då, och då vann han ju mästerskapet samma år då, och var väldigt nära att vinna Indy 500 det året också. Det var ju en missräkning där i mjukvara, eller ja, i den mjukvaran han jobbade med då, när det gäller bränsleåtgång då, vilket gjorde att han kunde inte fullföra loppet så det var planerat, vilket gjorde då att han inte vann det året. Men däremot så kom ju då den beryktade segern i Indy 500 1999. För du var ju även kvar, det var ju kvar hos AJ 99 då. Då blev du ju tvåa i serien det året, men du plockade ju samtidigt den största race-seger i karriären, Indy 500 det året. Den historien har vi ju hört återberättats åtskilliga gånger. Men jag förstod det som att snacket mellan dig och AJ innan, så hade ni segervittring. Stämmer det? Att ni kände, hade det på känn?
Ja, ja, alltså det hade vi ju. Vi ledde ju Indy 500 redan 98, första året vi körde ihop. Men vi bommade ju för att vi hade ett dataprogram som räknade fel åt oss på bränsleförbrukningen, så vi fick ju soppatorsk i ledningen, så vi torskade ju på det och blev sexa istället, tror jag, i slutändan. Och så att vi hade en bil som gick fort på Indy, det visste vi ju, men sen var det frågan om att få ihop. Indy är ett otroligt svårt race att vinna, du vet, för det är så mycket som ska funka. Så att vi hade ju jag hade ju serien vann vi 98, och mål var ju att vinna Indy. Jag vet ju, när vi fick bilen den nya då på hösten typ i november, då hade jag samlat allihop i teamet runt bilen och sa att den här bilen, det var bara en bar kolfiber, ett bart kolfiberchassi. Det var inga hjulpengar, ingen motor, ingen växel, det var bara en sittbrunn. Så den här bilen ska vi vinna Indy 500 men nu i år, eller nästa år, och nu måste vi verkligen se till att allting är perfekt. Och vi tränade påstopp, vi alla grejer som skruvades på, mätningar, passa in alla delar, det är otroligt viktigt för att få rätt luftflöde. Allting var ju väldigt noga förberett, och själv så var jag uppe på Indianapolis och gick runt banan, kröp runt banan, visste varenda gupp i banan, och varenda brunnslock i gräset utanför banan. Ifall, ibland måste man ju lägga en halv bil utanför banan när det blir trångt och man kanske måste komma förbi och köra om eller något sånt där. Va? Mm. Jag hade så en jävla koll på alltihopa. Och hela teamet, vi jobbade på, vi hade en otrolig teamanda på det sättet med all preparation och så vidare. Och det enda var kanske däcken. Vi körde Goodyear och Firestone var ett lite mer effektivt däck över en race-distans. Och det var ju någonting som vi hade kanske möjligen emot oss. Men vi lyckades i alla fall på någon jäkla vänster att ställa in våran bil och leverera en bättre prestation totalt än de som då hade fördelen på de här däcken. Så vi hade på känna att vi kunde vinna givetvis. Sen så är det ju alltid så att det finns massvis med saker som kan gå fel utan att man överhuvudtaget kan räkna ut från början. Så att, men det gick inte fel.
Ja, för du har ju beskrivit Indy 500 som ett race som är otroligt svårt att vinna. Varför kan du beskriva varför det är så?
Ja, det är ju det är helt oberäkneligt på många sätt. Väder och vind och banförutsättningar. Och det tar drygt 3 timmar att köra och det är extremt lätt att göra ett misstag. Och ibland så kan det till och med dras in i andras misstag. Det är också väldigt lätt. Det är extremt tufft för materialet. Numera kanske bilarna går mer tillförlitligt, men på min tid var det inte alltid så. Dessutom så beroende på hur race utspelar sig då, så blir det ju många olika bränslestrategier som både kan hjälpa och skälpa. Så att det finns en rad olika saker som man inte riktigt kan ha koll på innan start.
Och som sagt, du sa att det är ett långt race och så, men om vi går tillbaka till de här sista varven 99 där, så med 5 varv kvar så var du 2 sekunder snabbare per varv än ledaren Robbie Gordon, som var tvungen att köra och spara bränsle. Så kan du ta oss tillbaka lite till hur tankarna gick innanför hjälmen under de där sista varven när du började inse att det här går ju vägen nu?
Ja, alltså som jag sa på Indy vet man aldrig att det går vägen för den målfärdan du vet faller, för att det är så mycket grejer, stress på bilar och allt möjligt. Men Robbie, han satsar ju på en alternativ bränslestrategi, en gulflagg som då skulle bli sista D2-stoppet för de flesta tätbilarna. Och då låg han kvar på banan då, medan vi andra, jag låg väl i ledningen då om jag minns rätt, vi gick i depå för att fylla på bränsle. Mm. Och det här var ju på gränsen till att man skulle klara sig i mål i alla fall, för det var inte det, jag kunde inte köra full blås hela vägen, för då skulle även min bränsle ta slut. Men då fick man spara bränsle under några varv så att man så att säga kunde skruva upp bränsleinsprutningen till max de sista varven. Så att jag tror på den tiden att vi tog oss 30 varv på en tank om vi körde med full bränsleförbrukning. Men jag tror att det här stoppet kom 37 varv innan målgång. Så att det räckte liksom inte att göra, utan då fick man spara in bränsleåtgången lite grann. Och Robbie han hade ju stoppat ändå tidigare än oss, han hade ju ändå mindre bränsle. Så att, men när den här omstarten gick då i alla fall, så satt ju han av som en stucken gris där, medan vi var tvungen då att spara bränsle ett antal varv för att kunna ta om ett mål, va. Hade det kommit mer gulflaggor så hade ju givetvis det här varit en riktigt bra strategi för Robbie Gordon, för då drar ju bilarna ingen bränsle knappt alls, och du ligger kvar i position på banan som du ligger, du får inte köra om och så. Men det kom ju ingen gulflagg. Det var ingen som kraschade och så vidare, utan när jag fick sen klartecken att köra fullt och så körde jag ju rätt snabbt i kapp honom, och för då hade jag ju alla förutsättningar, och han var ju tvärtom han var ju tvungen att puttra runt och bara försöka ha bränsle kvar i mål. Och han han, jag var ju rätt snabbt i hans växellåda och redo att köra om då. Och sen när han blev tvungen att gå i depå med ett varv kvar, så blev det ju, då tog jag över den platsen jag hade innan det här sista depåstopp och vann race. Och jag tror Robbie, jag tror han var fyra eller något sånt här, och det var ju den placering han hade vid sista depåstoppet, så att han förlorade ju inget heller. Det utspelade sig tillbaka på det sättet det skulle, kan man säga, ur min synpunkt sett i alla fall.
jag har ju lyssnat på det, jag har ju tittat på det klippet massa gånger just de sista varven, och jag var lite nyfiken på det, den här, alltså radiotrafiken som gick mellan dig och din...
Ja, det var AJ som var min main contact, men du vet, på Indy så har man också, banan är så stor, och då har man någonting som man kallar för spotters.
Ah.
Det är alltså folk som står högt upp på någon byggnad och tittar på banan och håller koll på vart du är om de jobbar med dig. Och så tittar de om du har någon i växellådan och som kastar sig in på insidan i en sväng och så vidare. Och det här är ett amerikanskt fenomen, det här med spotters. Europeer, vi vill väl ha så lite radiotrafik som möjligt och koncentrerat på körningen, men ibland kan det vara svårt att se, för backspeglar kanske inte sitter optimalt och det är mycket trafik och så. Så det kan vara fördelaktigt ibland att få någon som säger inside, inside. För då får man liksom, shit, här har jag tänkt att ta idealspåret. Fan, har jag någon på insidan som helt plötsligt har kommit dit utan att ha sett det och så där vidare, va?
Mm.
Men annars var det ju jag som hade kommunikationen mellan. Och jag vill minnas att AJ var så uppjagad också i slutskedet här. Så att vi pratade lite grann. Han, Kenny, du behöver inte köra så fort nu. Vi kommer att vinna det här race. Och jag sa, ja, det kommer att bli en fin dag, AJ. Så där. sen så var det någonting att, du vet, han sa någonting... jag kommer inte ihåg, och jag är missuppfattad, och sen så fick de förklara igen, och då blev jag förbannad, jag tror jag svor över radio och sa, håll käften på nu så vi får komma i mål här. Så det var mycket kommunikation. men i slutändan så gick det bra alltihop.
Ja, visst. Ja, att vinna Indy 500 är ju såklart otroligt stort, och nu ni hade ju samlats in, du hade ju samlat teamet inför säsongen med att allting liksom ledde ju upp till Indy 500 och att det var det som var grejen. Men när du väl stod där högst upp på prispallen och du hade druckit mjölk och allting, så när började du själv förstå den fulla vidden av segern?
Ja, det är speciellt. Alltså det gjorde jag nog inte förrän många år senare. Och tittar man idag så är väl, ja, jag har vunnit mycket biltävlingar och mästerskap i en hel del olika klasser, och i det mesta jag kör faktiskt. Men det är den enda meriten, tror jag, som folk kommer ihåg idag. Och det säger väl en del om vidden av just den här tävlingen. Och det var väl lite grann som AJ sa en gång, han sa så här att you ain't nothing if you haven't won the Indy 500, sa han till mig. Och jag tänkte, fan, jag fattar väl inte riktigt hur rätt han hade i det vid det tillfället. Så det tog ett bra tag innan jag insåg det. Den saken är klar.
Det finns få saker som grämer mig mer än att jag såg inte det här loppet live.
Mm.
Det gick väl inte ens på svensk tv, Indy 500 på den tiden. Kommer ni ihåg det?
Jag tror jag inte. Kan inte föreställa mig att den skulle ha gjort det.
Jag kommer ihåg att pappa följde det lite grann på text-tv.
Mm.
Så vi visste ju om det. Han väckte mig morgonen efter och berättade att Kenny hade vunnit. Mm. Men det var ju så märkligt att man inte ens fick se det. Medan kartloppen i alla fall gick på Eurosport. Så de tittade man live så länge de gick i okej tid. Mm. Jag var ju 9 år gammal då.
Ja, vi vet att du är ung, Jakob. Du har så här, jag punkterar gång på gång. Vi är gamla och du är ung.
Ja, men det är tråkigt att man inte fick se Kennys största framgångar i direktsändning.
Ja, en av de absolut största framgångarna i svensk racing sändes inte ens.
Sen så Kennys framfart i Indycar fortsatte ju såklart in på 2000-talet då. Men nu kan man säga framme vid veckans gäst då, det är Niklas Jönsson.
Ja!
Fan vad trevlig han var.
Ja, ja, verkligen. Och mycket insiktsfull om många aspekter av racing och motorsport generellt.
För Gergej, du har ju träffat Niklas vid flertal tillfällen på Le Mans. Du är ju en riktig sportvagnsälskare som du har börjat smitta av dig på mig också.
Ja, nej, men det är roligt att man kan sprida evangeliet. Och jag tror både jag och Jakob har ansträngt oss för att få med dig i sportvagnsträsket också. Men jo, jag är ett stort Le Mans-fan, så jag har träffat Niklas i de sammanhangen och under många år och pratat mycket sportvagnsracing med honom. Men den här gången så har vi pratat en hel del om hans bakgrund, hur det var att komma som europé till USA på 90-talet och försöka etablera sig och ja, massa olika intressanta spår som vi kom in på.
Ja, så att vi kastar väl oss in i det här samtalet vi hade med Niklas här nu tidigare i helgen som gick.
Det gör vi. Idag har vi med oss ingen mindre än Niklas Jönsson från Atlanta, USA, eller hur Niklas?
Ja, stämmer bra. Bosatt utanför Atlanta i USA sedan ganska många år tillbaka nu.
Okej, välkommen till Indiepodden.
Tack så jättemycket.
Jag tror om man idag 2020 säger Niklas Jönsson i svenska racingkretsar så tror jag nog att de allra flesta tänker sportvagnsracing. Och jag tror att många kanske tänker på till exempel att jag tror att du och Tracy Crone har det här fantastiska rekordet för flest antal starter i Le Mans 24 timmars tillsammans. Ja, visst är det så att ni har det rekordet? Det är väl kanske så att det är nog väldigt mycket sportvagnsracing och Le Mans som gemene racingintresserad svensk förknippar dig med. Men det är förstås ganska självklart att det är så. Det är ju det du har gjort väldigt mycket på sistone. Men om man liksom går tillbaka riktigt långt tillbaka i tiden så här och tänker din bakgrund. Hur var det egentligen började hemma i Bankeryd?
Ja, det är ju som sagt några år tillbaka. Ja, det började med att köra go-kart då. Pappa var ju bilmekaniker och hade alltid drömmen att få köra bil själv egentligen när han växte upp. Men det fanns aldrig några resurser och möjligheter att göra det. Så att när jag kom till världen då i slutet på 60-talet så några år in till det så köpte han en go-kart tillsammans med min farfar. Så vi började köra lite grann på Axel och Ring då utanför Jönköping. Som är då uppvuxen i banken som du säger. Och vi var ungefär 15 minuter därifrån. Så det var ju tisdag, torsdag och lördag och började köra då in med en gammal BM-chassi. Kommer ihåg det? En guldfärgad chassi var det med en 100 kubiks motor som alla tyckte var fullständigt idiotiskt. Naturligtvis med en 7-åring i en 100 kubikare som gick alldeles för fort. Men det var ju så på den tiden. Det var inte riktigt safety-tänket. Det var inte samma som det idag kanske. Utan det var mer ut och ha kul och försöka och hantera vad man hade och jobba med. Så det gjorde vi under x antal år innan jag började tävla som 10-åring då. 1977 var det. Så att, men ja, där började det en gång i tiden sagt på Vaxholm och Ring.
Märktes du liksom direkt att det här var någonting du hade en fallenhet för?
Fallenhet. Jag hade ju enormt intresse och väldigt kul. Tack vare då som sagt att pappa var bilmekaniker. Sen var han också funktionär då inom motorsporten i Sverige och var med på Formel 1 i Anderstorp. Som funktionär så fick följa med dit också då vid tidig ålder. Jag var runt den, jag tror jag var där när jag var 8 år första gången tror jag. Och fick sitta på läktaren då för alla funktionärer fick då. De fick aldrig betalt på den tiden men de fick mat och biljetter till sin familj då. Så att vi brukade åka dit och fick även komma in i depån och träffa Ronny och Reine på den tiden också då, va? Och så det var lite inspiration naturligtvis, va? Så att så började det. Sen har jag varit väldigt all-round kan man väl säga då, förutom att ha hållit på med racing så hade jag andra sporter. Jag spelade bandy på ganska hög nivå även innebandy och även badminton då under ganska många år, så att jag höll på året om kan man säga. Men sen så blev det väl så att motorsporten var det som jag tog störst intresse vid och där jag kanske hade mest framgång också då, när jag började komma upp i äldre tonåren.
steget upp till riktig bil från karting då? När och hur tog du det klivet?
Ja, det var ju 1988 då, var mitt första år som jag steg in i bilracing kan man säga. Jag körde ju go-kart då fram till 1987 och vi körde ju växelklasserna då för det mesta. Och jag vann ju då Ronnie Peterson Memorial där uppe i Örebro som var en stor tävling. Jag vet inte om det fortfarande finns idag, men
ja, det tror jag nog.
Ja, det gör det kanske. Jag vann den i F80 då och sen även då blev svensk mästare och riksmästare kallades på den tiden. Det var inte ett SM-status egentligen då i National C och sen började åka Formel C då, och sen började åka lite internationellt också med framgång då. Och sen var det så att ja, vi ville försöka oss på riktig bilracing då, så att vi samlade ihop så mycket vi kunde och köpte hem en bil från England. Det var en Ralt med en Brabham Volkswagen-motor i då som Johan Rajamäki hjälpte oss att ta hem, för han körde ju den här Boss-serien som den hette bort i England då, och hade mycket kontakt och så va. Så att Johan var den som hjälpte oss att ta hem en bil från England då, vintern 87. Och sen var det jag och min och lillebror Mattias då, och pappa och sen en kompis till mig som hankade oss runt i Sverige och körde då SM-serien i Formel 3 på väldigt, väldigt små resurser. Vi sprang, jag fick kontakt med Itchy Band som vi förmodligen kommer komma till i senare tillfälle. Redan då på den tiden vi fick ta över Kenny Brex och Håkan Larssons däck som de hade kört och några pass på, för att vi hade inte råd att köpa nya däck, så vi åkte på gamla däck då. Så började det att ta steget in i bilracing då.
Ja, det är tuffa förutsättningar alltså.
Ja, det var det då, för att det var ju då som det superteamet då, som man kan se det idag, Team Itchy Banner, det precis startat upp, och Pico Trobe hade ju sitt team då va, och sen hade du då Micke Johansson som ihop med sin pappa och familj där körde ju ett väldigt konkurrenskraftigt team, och det var ju på den tiden där i Sverige så var det ju faktiskt en 20 plus Formel 3-bilar, så det var ju ett väldigt gediget gäng med många som hade kommit upp genom go-kart-ranksen och vunnit både EM och VM och så vidare, så det var väldigt mycket duktiga go-kart-killar som hade kommit upp några år tidigare, mig som fortfarande fanns i Formel 3 då. Så att det var ett tufft steg, men skammen som ger sig, som de säger, och framförallt vid smålängd då, så vill man försöka ge sig på det där och se vad man kunde klara av.
Ja, F3 var ju en riktigt stark klass i Sverige på den tiden alltså.
Ja, det var det. Det gick ju tillbaka då, det, som allt annat som vi pratade om tidigare med 90-talet då, när en våg kom över till Sverige nu, så är det nyttiga, en våg kom över hit till Indycar då, så var det ju att det var ju väldigt starkt då på 70-tal och en bit in på 80, så försvann det väl lite grann då, och sen var det en väldigt uppsving igen då på mitten till slutet och början, ja, in till 90-talet då med väldigt stark Formel 3 igen med mycket upcoming talangfulla förare som då började komma in precis i slutet på 80 och början på 90-talet, med både Freddy Ekblom och Linus Lundberg och Robban Amrén och jag själv och Micke. Och så det var ju säkert en 7-8 killar som kunde vinna nästan varje helg om man säger va. Mm. Och sen hade du då de som hade precis varit där, som sagt var, och körde oss sista året när jag kom in, mitt första år, var ju då Kenny Breck och Håkan Larsson, Micke Johansson, Rickard Rudell och allihopa. Så det är många av de namnen som jag nämnde där har ju haft väldigt gedigna karriärer på olika håll i världen.
Verkligen. Och det var Itchy Ban, det här superteamet som gav dig den riktiga chansen va? Det var då det verkligen de bra resultaten började komma va?
Ja, det var ju så att som sagt, vi försökte då köra själva där va? Och det var naturligtvis väldigt tufft både ekonomiskt och annat då, för det var ju så stor skillnad på go-kart-race som jag hade haft ganska bra support i under några år då, och varit väldigt framgångsrik i, men ta steget upp då med ett familjeteam så att säga och börja konkurrera då med en go-kart-budget, det var ju väldigt svårt va? Men jag började få lite hjälp redan första race vi körde upp i Mantorp faktiskt det året 88 då, med Christer Johansson och Hasse Wengstr som ägde och körde Team Itchy Ban. De kom över med en av sina mekaniker och offererade hjälp lite grann då. Och det bilen som hade tagits hem ifrån England med hjälp av Johan Rajamäki och hade kört i Macau året innan. Så att de hade krängningshämmar och fjädrar och allt sånt var set up för Macau. Så det var mer som en styv springboard kan man väl säga. Va? Så att det var alldeles för hård setup på bilen. Va? Så att de hjälpte oss lite grann med bitar och så vi kunde få bilen att hantera lite bättre. Och det gjorde den. Och de hade höll ett öga på mig lite grann tack vare att de hjälpte till lite grann. Då tyckte det var synd, de var mer eller mindre. Men visste vad jag hade gjort lite grann igår tidigare då. Så att det visade sig mot slutet på den helgen så hade jag ju då ganska så bra mellantid som på olika ställen. Så de tog ett litet intresse till mig och fortsatte hjälpa lite grann, inte ekonomiskt men hjälpa till lite tekniskt under året. Och jag började ju få bättre och bättre ordning på det där. Så vi hade faktiskt en par tre race som vi var topp 7-8 någonting då i ett 20 plus fel där, va? Så det var ju ganska så kul, va? Och det går tillbaka då tack vare att Krille de kom över också, tror jag, att jag skickade faktiskt ett brev till Christer Johansson när jag körde go-kart någon gång 83-84 någon gång och berättade vem jag var då och bad om sponsorhjälp, för han satt som ansvar för allmänna brand med här som Vasa Bilsport hette det sen då, men han hade ju den här specialförsäkringen då som han körde inom allmänna brand redan på den tiden och hjälpte Hasse Tång på den tiden då. Så han skrev ett väldigt, väldigt brev tillbaka då att fortsätt och gör vad du gör och jobba hårt och så vidare, så kanske framgångarna kommer då och lycka till. Va? Och detta brevet, kom ihåg, det hade jag kopia på som jag visade honom samma dag som vi skrev kontrakt då för 89, så det var faktiskt ganska kul.
Ja, vad roligt. Han höll sitt ord.
Ja, det gjorde han faktiskt.
Men hur var det, för det blir ju sen då, du blir ju svensk mästare i Formel 3 då 1990 och 91 och du kom till Ichiban 89. Hur skulle du beskriva de åren och hur skiljer de sig rent i professionalism mot vad du tidigare gjort? Vad var det som bidrog framförallt till just att du kunde ta de här två mästartitlarna?
Ja, det var ju både naturligtvis att Krille och Hasse, de drev ju ett team som var exceptionellt då i nordisk racing kan man väl säga. De körde ju ett team som de toppteamarna gjorde ute i Europa. Va? Även om det var då ett superteam som vi kallade för, så var det inte bara i Formel 3. Det var ju själva kungaklassen som de körde, och det var där deras riktig pension var då, tack vare att de hade hjälpt Stefan Lillöves ut då i världen x antal år tidigare då, med att ha tagit honom till England och sen vidare i karriären. Va? Och de ville väl då hjälpa yngre förare som då hade talang men inte hade kunskap eller då ekonomiska möjligheter kanske. Va? Och de etablerade ju detta teamet som där körde både Lady Cup och det var Formel Ford och det var Formel 3 och det var Top Fuel Drag Racing och det var Speedway, det var Go-Kart. Så det var liksom all motorsport i stort sett som fanns i Sverige, även motocross och trial och så vidare då. Va? Och det var väl, de gjorde väl det tack vare att det var väl den bästa vägen för att kunna få in resurser då från olika sponsorer, så att du typ täckte all motorsport across the board kan man säga. Va? Och sen så körde ju detta då under samma namn och under samma säga, tält på sätt och vis, eller flagg då på sätt och vis, för att det var individuella team då. Så Mattias Andersson exempelvis, som ni naturligtvis känner till, körde då go-kart under den tiden som jag körde Formel 3. Så hans pappa och han körde då sitt egna team på sätt och vis, men de hade då lite finansiell support och då mekanisk och sån support ifrån Ichiban och var alltid med på alla sponsordagar som tävlar, så att de fick lära sig och så vidare också då. Så att det var ju, men för min del så var det ju då som sagt då att komma in i en professionell organisation då. Jag hade ju haft möjligheten att köra go-kart ganska professionellt tidigare, så visste jag ungefär hur det skulle gå till, fast då på en mycket större plan då. Min pappa och min lillebror Mattias då följde med till Ichiban, så att det var väl mer eller mindre min bror Mattias och pappa som typ skruvade och tog hand om bilen inom Team Ichiban, för detta var ju en organisation som trots allt då var baserad på att folk hjälpte till utan att få betalt, om man säger, ideellt då. Fast all funding som de fick in gick ju då mot själva racingen, om man säger, utan att betala folk per se. Va? Så det var ju en väldigt unik möjlighet och få kunna få med på den här. Så att Krill och Hasse tog ju hem då bilar och motorer och sånt ifrån England, va, med Reynard-bilar som vi åkte då med Honda Mugi-motor då, som jag vann mina mästerskap med. Första året så hade vi det Toyota-motor då, men vi tog steget in till Mugi-motor då, som var de som var bäst på den tiden, kan man väl säga, på just i Formel 3, och satsade väldigt mycket på det runt hela världen då, va. Så att jag fick en väldigt bra utbildning både racingmässigt då, med Christer och Hasses kunskaper, och bli introducerad till folk runt om i världen också i motorsport, som också varit väldigt bra för mig för min fortsatta karriär, så att säga. Men de åren la ju grunden helt klart för min karriär och där jag är idag. Hade inte de åren med Team Ichiban funnits, så hade jag aldrig varit med idag. Det är ingen snack om det. Så att Krille och Hasse har gjort, inte bara för mig, men för svensk motorsport, tillsammans med Greger Pettersson, kan man väl säga också, som då drev ett team utanför Halmstad. De, och ihop med Picko naturligtvis också då. De har ju gjort att många unga företalanger har fått möjligheten ut i världen.
För sen så började ju du lite sakta men säkert en liten minisvensk invasion i USA i amerikansk racing. Janne Flash var där och vände. Robert Amrén vann i Barber Saab och körde lite lights. Och sen Fredrik Ekblom var där. Men Niklas, hur föddes din idé om en USA-satsning?
Det var väl lite grann samma då som du säger där, att Robert Amrén kom ju över då och var väldigt framgångsrik i den här Barber Saab hette det då på den serien, ja. Scen och vann den scen. Och jag hade ju kört mot Robban i Formel 3 hemma i Sverige under x antal år då, och haft möjligheten att slå honom några gånger i mästerskapen och där, va. Och visste väl att det fanns en möjlighet att kunna komma över till USA kanske och bilda sin karriär då, va. Robban var väl den som först kom över, sen kom väl Kenny över också då och körde också Barber Saab då. Och sen följde väl jag i den fotspåren lite grann, men tyvärr så har jag väl aldrig haft den riktiga möjligheten rent finansiellt då, som framförallt då Kenny, får man säga, har varit enormt duktig att hitta finansiell support vad det gäller sin karriär, och naturligtvis också varit väldigt duktig och framgångsrik vad det gäller rent sportsligt att köra, för du måste ju följa upp med att du har pengar att kunna köra bil också, va? Men Kenny var ju exceptionell, han var, så jag brukar säga, han var komplett på något sätt, va? Han hade enorma idéer, jobbade väldigt hårt, hittade funding och kunde då turna det in till väldigt stor framgång. Va? Jag har väl aldrig varit riktigt lika duktig på att hitta pengar då, så att jag kom över hit och började försöka göra lite tester och sånt i den där scenen. Det gick väldigt bra. Jag kommer ihåg första gången jag kom över och testade var i Sebring. Det var samma gång som Montoya var över och testade första gången också. Så vi testade tillsammans då under en tredagarsperiod, och sen körde vi ett racing i Miami. Första gången, detta var 94 om jag kommer ihåg rätt, och ja, det gick bra. Jag var kvalare tvåa där efter när du hette en kille som var med och körde upp i toppen där året innan också, före Montoya faktiskt, och sen så tyvärr så fick jag en punktering som gjorde att jag inte kunde fullfölja loppet, och sen försökte jag hitta ytterligare några möjligheter, så jag körde ett par race till, men sen så hade jag inte funding egentligen längre, utan jag fick åka hem igen och slicka såren, och tog ett jobb hemma i Gnosjö på Sveiko, som var en sponsor till Team Ichiban också på den tiden, så han gjorde mer eller mindre en tjänst för mig där. Och sen några månader in på det så fick jag en möjlighet att åka till Malaysia och tävla för något som heter Lux Shell-teamet där nere, som körde i satt Asia Pacific Championship. Det var typ en Formel Renault-bil, kan man säga att det var. Det, jag vet inte riktigt vad klassen hette, om jag ska riktigt ärlig, men det var någon kombination mellan Formel Renault, Formula Opel som de körde på den tiden också då, var Vauxhall Lotus där, som jag var nere och körde då och kom tvåa i. Och sen då fick jag då möjligheten efter det att komma till USA igen och börja köra lite tester i Indy Lights då, på den vägen var det.
Men jag tänker mig, vägarna ut i Europa, var de liksom stängda på grund av att det saknades ekonomiska förutsättningar.
Ja, det kan man väl säga då. Jag, som Fredrik Ekholm exempelvis då, han hade ju då Hello Sweden support, va, med Thomas Kajs och de där. Så att han hade ju en grupp bakom sig som hjälpte honom. Så han kom ju då och fick köra Formel 3000 över i England och gjorde väldigt bra ifrån sig, var med i toppen och det där. Som gjorde då att han kunde fortsätta sin karriär i de riktningarna han tog det senare. Va? Vi körde ju faktiskt för BMW tillsammans, jag och Fredrik, fast vi körde för två olika team. Han körde för Snitz och jag körde för PTG här borta i USA då, under samma period när den nya bilen kom ut, GTR, där 2000 då. Men annars så var det så att det finansiella backningen då gjorde att jag inte kunde fortsätta hela vägen i Europa. Då var Krill och Hasse hjälpte ju till och försökte så mycket de kunde, så att de hjälpte mig komma in i med Reynard lite grann i England då, så jag fick köra Marlboro Masters bland annat med Paul Stewart Racing med Jill Lafferne och David Coulthard, mina teammates och så vidare. Och det fanns ju en hel del potential där också. Edenbridge testade vi för lite grann också. Vi var snabba varje gång vi testade och så vidare, va? Men det var ju tyvärr så att det var tvungen att finnas riktig backning och sånt också, va? Så att det var lite tufft, va? Men USA var ju lite mer finansiellt manageable, kan man väl säga då. Så Krill och Hasse hjälpte till för mig att kunna komma över till USA också då, och göra det här med Barbie Dodge och detta, med en del sponsorer och sånt. Va? Så att, det var väl den vägen jag tog på grund av det. Plus att min lillebror Mattias också var jag borta redan från 93 då. Så att det gjorde att det var också kanske lättare att flytta över hit, tack vare att han har redan etablerat ett boende och sånt där borta. Så det var lättare för mig att komma över hit och resa runt lite grann och försöka hitta kontakt och så vidare.
Just det.
Kan jag säga det för de lyssnare då som inte har koll på det då, det är ju att din bror Mattias som återkommer till, det är alltså chefsingenjören för Willpower i Penske, eller hur?
Ja, det stämmer bra. Han har ju varit med Penske, det blir väl nästan 25 år nu tror jag, som han har varit med Penske där. Så att han har kört många av Penskes förare nu sist då, Willpower. Men många andra, när han först kom över, började köra Paul Tracy då. Och sen så var det väl något då med Ole Ansel Jr. där tror jag. Sen var det då Jill Lafferne, som de hade mycket framgång med, vann två kart championships bland annat och Indy 500. Och sen körde han även Sam Hornish när han vann 500 då, och Ryan Briscoe och sen World Power. Och så han har kört många av Penskes toppkillar där under 20 plus år nu. Stämmer då.
Det är kul att man ska ju faktiskt komma ihåg att Penske också är lite av ett svenskt stall. Det är inte bara Ganassi. Men du kom ju till start i några Indy Racing League-lopp mot slutet av 90-talet. Hur kom det här äventyret till sig, och hade du ens erfarenhet från ovalbanor inför de här loppen?
Nej, det hade jag inte. Det var ju så att Indy Racing League etablerades då 96. Det var ju då Tony George och hans familj som då ägde Indiana Motor Speedway, som idag ägs av Roger Penske. Han köpte ju det förra året eller tidigare år. Han etablerade då den här Indy Racing League för han ville ge möjligheten till de som kom ifrån sprintcars och gå tillbaka till grassroots racing, kan man säga egentligen. Han vill som tillbaka på den tiden, var det ju då typ AJ Foyt och The Answers och Andretti. De körde ju NASCAR, de körde IndyCar, de körde sprintcars, de körde allt. Så han hade väl en idé att han ville ge de här killarna som kom upp genom systemet i NASCAR och även i sprintcars och dirt racing då, att de skulle kunna få åka och få en chans i Indy 500 då. Så de startade en konkurrensserie då till Champ Cars, som det hette på den tiden, va? Och etablerade den då med sina egna pengar, mer eller mindre. Och det blev ju en väldigt framgångsrik, kan man säga, under x antal år, för att Tony George och hans familj fundade i stort sett detta då, va? Och där fick jag då en möjlighet genom en engineer, Ken Anderson, som också jobbade för Stefan Johansson då när han kom över till Bettenhausen, och min lillebror Mattias var där också de första två åren. Så jag lärde känna Ken, och han är stötdämparexpert, kan man säga, så att han utvecklade sin egen stötdämpare och anställde mig då som utvecklingsförare på det. Och vi gjorde det under Indy Lights, och sen då började det bli väldigt populärt i Indy Racing League också. Så Ken var också den ingenjör som designade den första IRL-bilen då, G-Force. som are aligned, like one första Indy 500 med EIRL, Indy Racing League. Så på stor den vägen var det då att jag hade med mig mer eller mindre i bakfickan att ett chockpaket och en ingenjör då som jag kunde ta med mig som funding kan man väl säga egentligen till team. Så jag började köpa runt det och hittade ett par team som var intresserade av den här supporten, för det var väldigt, väldigt viktigt just med stötdämpare i den scenen då, för att ovalbanan är 90% setup kan man väl säga och 10% förare nästan, för att vi kan inte carry a car som man säger då i racing terms. Så på en ovalbana, är inte bilen set up bra, så kan du inte köra fort, det bara är så enkelt va? Du kan inte köra sideways med en bil där, för då går det i muren fortare än kvickt va? Så på den vägen var det att jag fick en möjlighet då att testa in the racing league, och det gick bra redan från början tack vare att jag då hade som sagt en bra ingenjör med mig som hjälpte mig att sätta upp bilen så var bra, så det funkar väldigt bra då när jag började åka där.
Du kraschade aldrig bilen?
Jo, det gjorde jag.
Oj.
det hände faktiskt, det var faktiskt, jag vet inte, det kanske inte är så känt hemma i Sverige, men jag hade en ganska stor incident faktiskt i Texas där jag gick i väggen och blev airlifted. Jag var unconscious i 45 minuter och jag har inget minne av det överhuvudtaget mer när jag vaknade på sjukhuset då med en krasch där nere.
Och tusan. Var detta på träning eller vad var det? I vilket,
ja, det var träning. Det var träning. Det var faktiskt en ganska konstig incident. Det var inte ens i full speed ute på banan. Det var vad som hände. Var att jag kom in för ett pitstop på träning. Så jag satte på nya däck. Stack ut. Och halvvägs ner pitlane. Så failade min speed limiter. Så att det blev full gas. Så bilen helt enkelt bara tog, tack vare att vi åker stagger tires då, för folk som inte vet det, på noval så åker man lite större däck på utsidan för att hjälpa bilen att styra lite bättre in i böjen då. Och så när du åker bara rakt så styr man egentligen till höger lite grann. Ratten har vissa grader styrning till höger när du åker rakt fram. För när du släpper ratten så styr bilen automatiskt in i böjen för att det inte ska vara så hårda instyrningar under väldigt höga hastigheter. Då. För det gör däcken då att de är olika storlekar på båda sidor av bilen. Så när jag åkte ner där på pit lane helt plötsligt så failade då som sagt var min speed limiter och gick till full gas. Så bilen stack helt enkelt snabbt till vänster rätt in i muren i paddocken då, och tyvärr så körde jag på en mekaniker också av Buddy Lassiers mekaniker, så att hans wheel gun var den som flög upp i luften och slog rätt i huvudet på mig som gjorde att jag helt enkelt blev en
kanske. Shit. Det var herregud, så vilken story alltså.
Ja, precis, väldigt konstigt. Men så var det. Så att det var inte ens full speed utan det var en wheel gun som knocked me out, och sen så var det.
Ja.
Hur gick det för mekaniken?
Ja, han klarade sig inte oskatt. Jag tror han bröt foten. Jag kommer ihåg rätt, det är så många år sedan. Men jag får för mig han bröt foten. Men inga men för övrigt från det. Så jag var väl tur det.
Ja, det var ju tur att ni båda två klarade er så pass då.
Ja, precis.
Så det här var ju slutet av 1999. Jag har dina resultat på nedskrivna här. Men du var tillbaka in i Racing League de två första loppen år 2000 också. Bästa resultaten, 12:e plats. Men varför blev det inte mer efter det?
Det var som så att vi hittade en... Eller jag jobbade tillsammans med ett företag från Chicago som då var ute och hittade sponsor åt mig och det här teamet jag jobbade tillsammans med då. De hittade en sponsor och vi signade för full säsong. Och testade under vintern, började åka säsongen, om jag kommer ihåg rätt. Den första resan var väl i Orlando, tror jag, på Disney World Speedway där. Så vi körde där och vi som sagt var kom 12 där. Vi hade en riktigt, riktigt bra race på gång. Där vi var faktiskt topp 5. Sen så hade vi en liten incident vid sista pitstoppet som gjorde att vi inte hade bättre resultat än 12. Men vi var skapligt snabba. Och lite kul sidnota, det var första racet som Sam Hornish också körde i Indy Racing League då, som sen blev både IRL-mästare och Indy 500-mästare då, med min lillebror som sin chefsmekaniker, så det var lite ironiskt där också. Men sen så tyvärr så efter ett par race så hände det någonting med sponsorn. Som jag vet inte riktigt vad som hände, men de drog sig ur helt enkelt och det fanns inga pengar längre. Så att det gjorde att det kom till en ganska så snabbt slut då, med Indy Racing League. Och i samma veva så fick jag ett erbjudande från BMW att börja köra spottvagn där borta då på heltid. Va? Och då var det inte mycket att fighta längre. Mina hjärtat finns fortfarande för IndyCars och Formel 1-bilar, typ den open world car som man säger, det var där det började. Det där hjärtat fortfarande finns, men man får också, ska man göra en karriär inom motorsport så får man vara lite känslig för också att se vad det finns möjlighet att kunna göra en karriär om man inte har en stor tjock plånbok eller tjockt checkhäfte med, som man säger.
Kan man säga att det erbjudandet du där fick av BMW, att det var det som gjorde att du sen långsiktigt kunde verkligen etablera dig i USA, eller?
Absolut. Det var ju då en möjlighet att komma in och köra med fabriksteamet i USA, va? Och köra då med legendar, kan man säga, som Hans Stuck var teammate med mig då under 4 års tid tillsammans med Bill Abel, som är den mest framgångsrika sportvagnsföraren i USAs historia nu. Och även Boris Sad då. Så att jag var teammates med de tre under en 4-årsperiod. Och sen så kom Porsche och erbjöd mig ett kontrakt. Så jag körde för Porsche under x antal år då, med George Bergmeister och Patrick Long då, som mina teammates där borta. Så att, men det var helt klart BMW som gjorde att jag kunde komma in i spotvagn och sen kunde hålla mig kvar där under en ganska lång period.
Innan vi lämnar IndyCar och IRL därhen, så det var lite nyfikna på när vi pratat om detta och förberett oss inför den här intervjun, så är det ju så att du körde ju för ganska små team i IRL, och liksom det är ju väldigt mycket gräsrotsracing över de här mindre teamen i USA. Hur var det?
Ja, det var ju väldigt både svårt och frustrerande då, som jag sa, jag kom ju då från Team Michiban där som körde i stort sett en nivå på vad det gjorde ute i Europa. Och sen hade jag då möjlighet att köra på Stewart lite grann och så vidare. Så det var naturligtvis frustrerande, även om en del av dem hade ju bra mekaniker som de då anställde från andra team. Men sen ingenjörsbiten var väl den tuffa biten. Nu hade jag ju då turen med mig att jag kunde ha med mig min ingenjör där då, som anställde mig som utvecklingsförare på stötdampar. Så att det gjorde väl att saker och ting var lite enklare, men han var naturligtvis också frustrerad, för han kom ju då från och kört nämligen som Fittipaldi hos Penske tidigare bland annat, så att det fanns ju inte resurserna att testa på riktigt sätt, det fanns inte resurserna att utveckla saker på den tiden då. På slutet på 90 och början på 2000-talet så kunde man ju fortfarande göra väldigt mycket utvecklingsarbete själv som team, va? Man fick liksom en bil från Dallara och sen så kunde man gå hem och tweaka och köra den i vindtunnel och shaker rig och så vidare, men vi kunde ju aldrig göra något sånt. Alltså, vi var ju ganska långt bakom de toppteamerna som fanns där också. Så det, naturligtvis det var frustrerande, men samtidigt så var det ju väldigt inspirerande och en dröm som man liksom hade haft att kunna komma över till USA och få hoppa en IndyCar-bil. Det var naturligtvis en dröm som man var en liten kille. Formel 1 naturligtvis var ultimata drömmen, som det är förmodligen för alla som håller på med motorsport, men fanns inte finansiella möjligheter att ta sig ut i Europa i Formel 3 och 3000, så fanns ju naturligtvis inte Formel 1-möjligheterna heller. Men IndyCar är ju naturligtvis någonting som har varit enormt roligt att få uppleva. Och sen hade jag då möjlighet att köra en del tester också i en Champ Car naturligtvis, så det var naturligtvis en riktig upplevelse och dröm som man i alla fall fått göra det, va? Så det är kul att ha det med sig i livet, va?
Är det de högsta hastigheterna du någonsin kommit upp i då?
Ja, det är det. Jag testade på
slår Le Mans.
Ja, Le Mans går det runt 200 200 miles per hour då. Det är det enda vi mäter, så vi inte delar 320 eller sånt där, va? Men IndyCar går ju fortare. För mig snabbast jag åkte var väl Texas Motor Speedway. Jag tror det är 227 miles an hour, tror jag vi körde där average speed då. Och då går det fort, va? Det går nästan så pass fort så att man följer inte med 100%, utan man måste nästan anticipate lite grann. Man styr in lite grann före man vet att bilen ska reagera, va? För det går alltså så enormt fort, va? Och de hade ju ett år där de cancelade race i Texas på grund av att förare blackade out helt enkelt, va, på grund av G-forces då. Det var för höga loads helt enkelt. Mm. Så att det går fort, det är ingen snack om det.
Ska vi gå in på sportfangsåren då, Gergej?
Absolut, det kan vi göra. För det blev ju sen ganska många år i Grand Am, American Le Mans Series, IMSA och ganska stora framgångar också. Vilka, ja, liksom, nu när du tänker tillbaka på de åren, vilka är de liksom riktigt stora framgångarna du tänker tillbaka på och minns?
Ja, men, jag ser väl framgångarna på lite olika sätt. Kanske dels naturligtvis framgångarna på banan med resultat när du står på prispallen och vinner race och så vidare. Naturligtvis är det ultimala kvittot på att du har gjort ett bra jobb kanske, men det är så enormt mycket annat bakom scenen också som man då har möjlighet att jobba med dem här. Framförallt jag jobbade med BMW och Porsche då, va, under de första åren där, att man fick med att göra mycket utvecklingsarbete också, va. Och det känns ju naturligtvis väldigt speciellt när man har varit med och utvecklat exempelvis ett nytt bromssystem, ny växellåda, när vi gick ifrån vanlig H-pattern då till sekventiell växellåda exempelvis, var ju jag med och gjorde väldigt mycket utvecklingsarbete på, och sen har då kört under många år efter det, va. Så att det är samma sak, är väl sånt som jag kanske sätter ganska högt värde på också, som inte kanske syns i resultatlistan på sig då. Men för mig har det varit väldigt mycket värde i, och varit väldigt kul att få vara med och jobba väldigt nära ingenjör och sådana som designingenjör och sånt också, då, som design, just de här bitarna, och få vara med och göra input och sånt på det känns väldigt kul, som man ser då de bitarna körs då i hela världen sen, som många andra har haft väldigt stora framgångar med också, och veta att man har varit med och utvecklat just den produkten som då har blivit en väldigt framgångsrik produkt, känns ju också väldigt bra som resultat då. Men just racingresultat då, naturligtvis är väl mina pallplatser på Le Mans. Känns väl väldigt, väldigt fantastiskt naturligtvis, och även veta då, som du nämnde tidigare, att jag och min long time kompanjon Tracy Krohn då har kört 13 raka Le Mans tillsammans då som en pairing, och det är då rekord i Le Mans historia, vilket är kul också naturligtvis. Vad det gäller andra framgångar, sagt, har ju vunnit då, som sagt, var Sebring 12 hours och Petit här borta. Rolex 24 timmar, så har varit nära att vinna vid tre tillfällen. Vi har lett 45 minuter kvar, en timme, och ungefär två timmar kvar vid tre tillfällen, men det har aldrig hållit hela vägen så att säga. Så att det är lite frustrerande att inte få ta den vinsten, men det är så racingen är, och vi får se. Det finns kanske ytterligare några möjligheter kvar där också kanske, men sen har jag ju då byggt upp ändå, jag körde mitt egna team under ett 10-årsperiod och drev Kias enda fabriksteam i världen då.
Just det.
Här borta i Grand Am, som det började med, och sen även i SRO heter det idag, men det var ju World Challenge då när vi drev de bilarna då. Så vi fick ju en möjlighet då att driva Kias fabriksteam här borta, och började med att köra i Grand Am då i ST-serien. Där vi körde i tre år och vann mästerskapet i 2011 då, jag som förare och team. Vi utvecklade bil helt och hållet från scratch. Vi hade en 10 000 kvadratmeters facilitet här utanför Atlanta då, som vi byggde motorer, vi gjorde våra egna differentialer, vi gjorde om växellådor, vi byggde bilarna. Så vi gjorde allting från scratch kan man säga då. Och ungefär likadant som Christian Dahl har gjort med sitt Volvo-team hemma då, har vi gjort med Kia här borta då. Och haft väldigt mycket framgång med då under en 8-årsperiod som vi drev deras bilar. Och det var också naturligtvis en väldigt kul era under de åren att få vara med och både bygga, utveckla och vinna mästerskap för en fabrikant som Kia då.
Ja, det måste ha varit en enormt kul resa att göra tillsammans med en stor fabrikant och ha det i ryggen liksom.
Ja, det var det ju, va, och det var ju en del intressanta resor till Korea naturligtvis, när man skulle ha kontrakt och när man skulle försöka förklara för dem vad vi var tvungna att göra, för att där nere, de har en helt annan mentalitet vad det gäller både regler och annat. Regelbok existerar liksom inte. Det måste bygga, när man ska vinna, ska man vinna. Det spelar ingen roll vad det finns för regler. Men vi fick försöka förklara det för dem att man måste hålla sina regelverk. Ja, ja. Så det var ganska många intressanta konversationer där med högsta chefen då, som inte pratade engelska heller, utan man var tvungna med sig då sådana de kunde medla emellan, så att säga, mellan engelska och sydkoreanska då. Så att det var en hel del roliga episoder där också, va? Men det gick som sagt var ganska bra, va? Så att det har varit väldigt, väldigt kul resa för att göra det också.
Men har du kvar ditt team fortfarande, eller finns det någonting kvar av det, eller är det av nedlagt?
Ja, när Kia då bestämde sig för att dra sig ut 2016, så bestämde vi oss för att lägga ner. För att vi hade byggt våra team på från innan Kia kom in då. Vi drev ju teamet i 5 år innan Kia kom in då, eller shoppen så att säga. Så vi baserade det på, här borta är ju klubbracing väldigt stort då, eller som man säger, som typ Porsche-cupen hemma i Sverige exempelvis. Det finns ju väldigt många sådana olika klasser här borta, va. Så vi etablerade, jag stod inom motorsporten som ett customer team. Så vi drev ganska många Porsche, vi drev BMW-bilar, vi drev Audi-bilar, vi drev Ferrari-bilar i olika serier och sånt då, va. Och vi byggde då motorer, vi byggde och renoverade växellådor, differential, och byggde även om bilar då. Men sen när de här GT4 och GT3-bilar och sånt började komma in med homologerade bilar från manufacturers, så var våran business plan var väl egentligen lite utdaterad. Så det var väldigt svårt att hitta kunder till det längre, tack vare att de kunde gå och köpa en bil direkt från en manufacturer då, som var både naturligtvis billigare och mer utvecklad och hade ett mycket bättre system vad det gäller parts supplies då och allting sånt. Så vi avvecklade och lade ner det 2016, och istället så startade jag någonting som jag kallar KDE Management idag då. Så att jag jobbar med yngre förare, där jag både tränar dem och coachar dem och managerar dem lite grann då. Management är egentligen fel ord. Jag kallar det mer för guidance och advice då. Så att jag har ett komplett förarutvecklingsprogram då, där jag tränar dem både fysiskt, mentalt, gör nutrition och sen då basic engineering. Och då sätter jag ihop en 3-5-årsplan åt dem, där jag sätter ihop en sportslig steg från go-kart. Om du vill åka IndyCar, om du vill åka NASCAR, om du vill åka Formel 1, så är det olika paths naturligtvis att ta, va. Så att jag sätter ihop då olika paket med en finansiell plan som är attached till det då, så att folk vet ungefär vad de kommer spendera för att ta sig dit de vill ta sig. Om de då har den möjligheten eller inte, det får de nog naturligtvis bestämma. Och sen så hjälper jag dem med de kontakter jag har i världen idag, både manufacturer och team. Så jag jobbar med toppteam både i Europa, Asien och USA. Och det gäller både formelbilsklasser och då sportvagnsklasser, så att säga. Så att det är någonting jag har sysslat med de sista 5 åren då, med ganska stor framgång. Så jag har 5 förare som jag jobbar med väldigt aktivt varje vecka då, på alla de här bitarna.
Vilka adepter är detta? Är det några som du känner har större potential än andra? Någon som kanske med allra största sannolikhet kommer vi få höra av i framtiden? Kan du?
Ja, jag har några stycken. I NASCAR framförallt har jag jobbat med killar nu i 5 år. En kille som körde Cup i år för första gången, Cole Custer. Han kör för Haas-teamet. Och sen Chase Briscoe som kom 2 i år i Xfinity och ska nu move up till Cup nästa år. Så att för svenskar som inte vet vad det är, så är basically Cup är alltså Formel 1 av NASCAR, kan man säga. Det är högsta klassen då. Så att jag har 2 adepter som jag jobbar med där, som kommer ha väldigt stor framgång i framtiden, helt klart. Och sen är man sportbanksbiten, och så har jag en yngre tjej som kör i SRO och vunnit både tävlingar och gått 2 i mästerskapet i år, som ska köra Creventic-serien ute i världen. Det är en endurance-serie som går mestadels i Europa, men även ett race i USA då, som ska köra full säsong där i GT4 i år då. Och sen har jag en ny kille som Brian Morris, som vann allt i go-kart i år, både K100 och X30 här borta då, så han dominerade i karting i 16 år. Och ska nu transferera över in till car racing till nästa år. Så vi har börjat ett testprogram här under de sista 2 månaderna som jag jobbar ganska intensivt med. Så att, det är ett par ganska väldigt intressanta adepter som jag jobbar fysiskt med nu.
Du, när du pratar om den ingenjörbiten här nu och i kombination med din karriär som förare, så känns det som att du är väldigt mångsidig. Vad skulle du säga är dina största styrkor som förare själv, som du delar med dig av till dina adepter?
Det är väl just då vad jag anser som för att bli en duktig racerförare, så måste du även kunna vehicle dynamics, då kunna den mekaniska biten av en bil. Det var väl någonting jag då fick lära mig från väldigt tidig ålder. Tack vare pappa och mekanik så fick jag på till att skruva på go-kartbilarna. Men sen Krille och Hasse var också väldigt stora på att vi skulle alltid, även om vi inte kanske skruvade så mycket, så skulle vi alltid spendera mycket tid runt bilen. Jag skulle hjälpa till att putsa alla saker och ting rent och veta och titta om det fanns några fel och sånt på bilen. Och sånt tror jag är väldigt, väldigt lärorikt, och det är någonting som jag har tagit med mig. Och jag ser det idag att det är väldigt få förare, även professionella förare, som egentligen har en stor kunskap vad det gäller tekniskt. Och de har väldigt stora problem att ge bra feedback tillbaka till sin ingenjör. Då. Så det är en sak som jag gör med mina förare. Jag har utvecklat ett basic ingenjörsprogram, då, engineeringprogram, som jag lär dem basic hur en stötdämpare fungerar med rebound och bump då, eller compression och rebound, och även en differential då, hur en differential fungerar vad det gäller understyrt eller överstyrt, vad de olika inställningarna helt enkelt på en bil kan göra då, så att de har det som en, i varje fall en bas, och sen kan de förstå vad som gäller och sker när bilen gör olika saker på banan va. Så jag har ett väldigt stort intresse av den tekniska biten, och det är väl tack vare det jag fortfarande kör racing, kan man väl säga också, att jag fortfarande blir anställd av olika team för att köra, tack vare att jag kan rent tekniskt hjälpa till att utveckla en bil snabbt. Och även när jag coachar då, så kan jag hoppa i en bil och köra kanske bara 3-4 varv, och sen kan jag tala om för ingenjör, okej, för att han ska kunna köra bilen ordentligt så måste vi göra sig så och så vidare, va, för att bilen ska bli mer compliant och lite lättare att köra för en som inte kanske är riktigt lika erfaren som jag då. Och på samma grunder så har jag fortfarande då blivit anställd under årens lopp, att jag kan hjälpa till just med den tekniska biten också då.
Får säga till Niklas, om du har tid till, om du kan fixa ett kompispris till mig, jag skulle behöva någon som sätter upp mina iRacing-bilar när jag ska köra de här veckotävlingarna.
Då får jag nog ta och ha min 13-årig son hjälpa dig istället, för när det gäller iRacing är det fullständigt katastrof, kan jag meddela.
Men han tar betalt till Pringles chips och Lays och sånt.
Eller? Ja, exakt. Ja, precis.
Ja, men det är bra. Ja. Det kan vi lösa. Det är inga problem. Nej, det finns hur mycket resurser som helst.
Ja, det är härligt.
Ja, det måste det vara en oerhörd källa med hela din erfarenhet. Att du har så mångsidig erfarenhet av open wheelers, sportvagnar, allt möjligt som du har gjort. Det måste vara en oerhörd, kört eget team, touring cars. Alltså, det måste vara en oerhörd tillgång för unga adepter att ha liksom tillgång till den banken av erfarenhet du har med dig.
Ja, det är väl som du säger där, Gary. Det är väl det som är... Det är därför jag har startat detta då med driver development programmet som jag har, man säger, va? Att jag har alla ingredienser, kan man väl säga då. Det går tillbaka till tidigare då i våran konversation, att jag också spelade andra sporter rent på en ganska hög nivå, så förstår jag även den fysiska biten. Och det är väl det jag nu, om man tittar på Formel 1 då, och även IndyCar-killar idag, de håller ju sig i en väldigt bra form och tränar mycket och så vidare. Men annars så, sportvagn fortfarande, så är det mycket att hoppa i och köra. Man säger, de har inte kunskapen att det är väldigt viktigt att ha både en fysisk bra bakgrund, äta rätt, sova rätt, mental träning, alla de här bitarna som faktiskt finns bevisat idag att det har en stor impact på dina resultat. Va? Så att det är just den biten som jag då har börjat att utveckla lite mer och jobba med då yngre killar. Och jag hoppas att kunna få möjlighet att kanske jobba med några yngre svenska talanger också. Komma ut av karting eller entry level race. Det var jättekul att försöka hjälpa någon och i deras karriär att komma över här kanske och köra racerbil på något sätt.
Just det. Ja, jag kommer ihåg första gången jag pratade med dig, Niklas, 2013 var jag nere på Le Mans och vi pratade inför racet, och du berättade att du redan ett par månader innan det är dags så börjar du gå upp mitt i natten för att köra ett träningspass, köra ett fyspass, bara för att liksom vänja kroppen och tidsuppfattningen vid att helt enkelt ägna sig åt elitsport mitt i natten. Tyckte jag var så imponerande att liksom den slags så här medvetenheten om vilken roll den fysiska träningen faktiskt har i att förbereda kroppen för liksom att faktiskt ägna sig åt en elitsport mitt i natten. Det är ju inte helt självklart när man till vardags har en normal dygnsrytm.
Nej, men det är väl som du säger, och jag att motorsport har vi kanske inte riktigt sett som en elitidrott tidigare, att du är en riktig atlet, om man säger, när du kör racing. Man hoppar i där och kör lite grann. Folk tycker att jag kör bil lite grann. Men det är faktiskt både fysiskt ansträngande, men framförallt mentalt. Och om du som har varit på Le Mans många gånger, framförallt mitt i natten, om det regnar och det är kallt och ruggigt och så vidare, så tar det en viss mental styrka för att kunna göra det så bra som möjligt. Så du säger, jag brukar gå upp då mitt i natten för att vänja kroppen och äta någonting och sen träna då, för att kroppen ska vara redo helt enkelt. Om man får gå upp klockan 2 på natten och ska försöka performa då på sin bästa högsta nivå, så att säga. Och det, tyvärr är det väl så generellt sett idag med ungdomar, om vi säger så, att det är mycket datorspel och iRacing där och nu, va, och så vidare. Att den fysiska biten och kanske preparation just för att köra då långlopp och sånt, framförallt även sprintlopp, så gäller det att kunna blocka ut allt annat och vara 100% fokuserad på vad du ska göra för att få ut det mesta av dig. Och jag tror att folk mer och mer börjar inse att även reseförare kanske är riktiga atleter idag, och det är vad det tar för att bli väldigt framgångsrik, för att konkurrensen är naturligtvis like i alla andra sporter, även inom vanliga arbetsområden idag, att konkurrensen är tuffare och tuffare för att kunna få ett jobb idag.
Då kommer vi in på det här med Le Mans, och då kommer man liksom inte runt det här jättelånga samarbetet med Tracy Crone, men vart uppstod det egentligen? Vart kom det ifrån?
Det uppstod på Road Atlanta, här utanför Atlanta, var Tracy hade fått i julklapp av sin fru en racingskola. Han hade alltid velat köra racerbil, men hade inte haft resurserna riktigt när han började starta sitt företag och bygga upp det då. Men han körde mycket autocross när han gick i college tillbaka då, och hade en stor passion för motorsport i sig. Men sen så gick han igenom här Panos Racing School, och då råkade jag vara instruktör där vid den tidpunkten. Och vad som hände var att en väldigt god vän till mig som var chefinstruktör där då hade anställt mig att komma in och jobba med de som hade varit där några gånger tidigare. Där det var då en 3-dagars specialkurs då, lite mer advanced. Så han bad mig att jag skulle komma in och hjälpa till. Så jag kom in, och då blev instruktörerna uppdelade i olika böjar. Så jag hade 10A och 10B i Royal Atlanta då. Så att sen när de hade kört sina half an hour sessions fick alla komma in och gå till olika instruktörer då, på de olika böjarna, och fick feedback helt enkelt. Och de kom till mig då, och ja, jag liksom fick betalt för att instruera, så jag var ärlig mot dem och så som det var, och det var inte alls imponerande alls. Jag sa till Tracy att hur tror du att det gick? Ja, jag tror det gick rätt bra, för det verkar som en, ja, jag tror inte jag, så jag lyssnade inte på alls, för jag sa till att du skulle göra sig och så, men du gjorde fullständigt motsatsen. Kom igen nu. Nej, så är det liksom, så här. Så att, sen i alla fall då, på första kvällen så brukade de alltid ha middag, och jag brukade aldrig gå på dem, men Joe berättade för mig nästan bara, så hej, kom här. Så igår sa han, så middagen var ganska intressant. Ja, vad kul, så. Ja, det står att samtalsämnet var du. Ja, vadå? Ja, du var the biggest asshole I never met. Okej, okay. Kan inte vara så bra. Men sen i alla fall så efter 3 dagar så kom Trace till mig och sa att jag inser att du är förmodligen ännu som är ärlig, så jag lyssnar på alla andra, så skulle jag börja åka Formel 1 nästa vecka, och det inser jag själv att så duktig är jag inte. Så han frågade om jag var intresserad av att börja jobba med han på personliga basis då utanför den här skolan. Så han köpte en Porsche och vi började jobba lite grann tillsammans, och sen körde jag BMW under samma period då, och han ville hyra anställa mig från BMW, men jag sa jag kan inte ha ett kontrakt, så jag måste slutföra det. Så jag slutförde det kontrakt i alla fall, och sen så anställde han mig 2004, och vi kör fortfarande tillsammans.
Vad kul, jag kände faktiskt inte till den här bakgrunden. Det sätter ju den relationen i en helt annat ljus.
Ja.
Men han har ju själv utvecklats enormt under de här åren, eller hur? Och det, du har fått, säkert fått coacha, fortsätta coacha en hel del, va?
Ja, det gör jag. Det är tack vare också att han är som sagt var CEO och president för ett multi-billionaire billion company. Så han har inte mycket tid, va? Så att det är alldeles för långa perioder emellan han är en resebil egentligen. Så att det gör ju att man startar nästan från samma position varje gång man börjar köra igen, va? Så att han har inte tid helt enkelt att testa mycket. Så att vi coachar väldigt mycket fortfarande. Vi gör en del go-kart-grejer under vinterhalvåret. Och i år tyvärr har vi inte kunnat tävla någonting på grund av den här pandemin då som vi har haft. Annars hade vi kört full säsong i Tyskland i Nürburgring. I år var meningen, men tack vare reserestriktioner har vi inte kunnat göra det. Så vi ska faktiskt åka testa nästa vecka nu här i North Carolina igen. Bara för att försöka komma igång till nästa år igen förhoppningsvis.
Men ni tog ju tre pallplatser i GT, olika GT-klasser i Le Mans 2007, 2009 och 2012. Och det är ju en väldigt fin bedrift med en gentlemannaförare som Tracy i bilen. Och det ingår väl i reglerna också att man ska ha en gentlemannaförare i bilen, visst är det så?
Ja, faktiskt 2007 och 2009 så var det ju faktiskt inte AMN. Då var det fortfarande bara en GT2-klass.
Det var det, okej.
Ja, det var det. 2010 när de startade IGTC, som är Intercontinental GT Series, då började de köra Pro-Am också, va? Men de två första pallplatserna vi tog där var i den öppna GT2-klassen. Sagt var, så att det gör ju att det även en större prestation egentligen än med Pro-Am, va? Så att det var väldigt kul, va? Och den största möjligheten hade vi väl egentligen 2006 när vi körde första året i en Porsche då. Vi ledde med fyra varv och tyvärr så vår teamkompis då hade en liten incident i slutet på Molsan med lite bromsproblem som gjorde att vi fick bryta race. Tyvärr, vi ledde som sagt med fyra varv det året och vi hade kunde bara ta oss hem under ganska lugna förhållanden, men det vi hade lite andra saker som hände, alltså tyvärr så blev det aldrig av. Men annars så, som sagt, var de resultaten naturligtvis är någonting man blickar tillbaka på med ganska, ganska stora och roliga minnen.
Och under de här sportvagnsåren, när man tittar på listan över bilar du kör, så är det idel drömbilar. De här BMW-bilarna med speciella V8, Lamborghini, Murcielago, en säsong och en herrans massa sportvagnsprototyper. Finns det någon bil som du tycker är bäst av de här? Som har varit roligast att utveckla och tävla med och skördas mest framgångar med?
Om vi tittar rent på utvecklingsmässigt då, så har vi gjort mest utvecklingsarbete då under Porsche-åren. Men annars så tittar man om vi tittar på GT först då, det är ju en stor skillnad på en GT-bil och en prototyp naturligtvis, men den bilen som du just nämnde där då, den BMW GTR då med V8-motorn i, alla var väl väldigt, väldigt fokuserade just på att det var en V8 i då. Det var naturligtvis en enormt väldigt detuned och fantastisk motor med ett enormt powerband att köra, men den egentliga styrkan med den bilen var chassit. Helt enorm bil. Och jag har sagt hela vägen upp till och med förra året så tror jag att det är den bästa GT-bil jag någonsin kört. Och det inkluderade Ferrari 430, 458, 488 och massa andra Porsche och så vidare emellan också, va? Och Lamborghinis. Men sen när jag fick köra den nya Porschen förra året och den med midmotorn i, det var väl det första gången som jag kan säga att wow, detta är mer som nästan en prototyp än en GT-bil. Men annars den BMW från 2000 upp till förra året har nog varit den bil som har varit bäst både under bromsning, under cornering och rent från en ren respons till en förare. Det var en helt fantastisk bil. För bilen byggdes ju som resebil först innan den började säljas som produktionsbil då. Du är tvungen att bygga extra antal bilar procentuellt sett till vilken marknad du säljer bilen till, som vad BMW gjorde. De sålde och lanserade den bilen i Puerto Rico för att behöva bygga så få bilar som möjligt för att kunna klassificera den som resebil då. Så bilen var faktiskt byggd som resebil först innan den byggdes som produktionsbil då. Så därför, det var väl därför bilen var så enormt bra. För vi slog ju allt som bara, vi slog i Corvette GT1-bilar med den GT2-bilen till och med. Jag kommer ihåg första gången vi tog bilen till ett race var i Sonoma. Vi utkvalificerade Porsche-bilar med 4 sekunder. Och vi var över en halv sekund snabbare än Corvettes GT1-bilar. Så det var helt enorm bil, va? Men sen som sagt, då, GT-bilen, den nya Porsche midmotorn är en helt fantastisk GT-bil. Och sen prototypbilarna som jag har haft möjlighet att köra naturligtvis så är en helt annan, ja det går inte att jämföra. Utan LMP2-bilarna som jag kört de senare åren då är en Indycar med tak på helt enkelt. Det är samma teknologi, samma tänk, allting. Och stort sett samma speed också. Hade bilen varit lite lättare så hade den förmodligen gått lika fort som en Indycar-bil också. Vad det gäller, för du har kolfiberbromsar, du har alla traction control-system du kan bara tänka dig. Och du har liksom aerodynamics som är väldigt, väldigt avancerad. Så LMP2-bilar är en Indycar med tak på helt enkelt. Så att det är naturligtvis att också enormt kul att få köra de bilarna.
Men att titta lite i framtiden då. Det här nya hypercar-reglementet som kommer ersätta LMP1. Tror du på det? Kommer det hjälpa sportvagnsracing på bägge sidor av Atlanten?
Ja, personligen så tycker jag väl att man skulle ha adopterat då DPI, den här Daytona Prototype som finns i USA, för det, fabrikerna står bakom det. Det har varit en väldigt framgångsrik koncept utan att spendera allt för mycket pengar. Naturligtvis är det dyrt, men om du tittar på vad hyperkonceptet kommer att kosta, det kommer ju vara enormt mycket mer pengar. Men det kommer ju som alltid, FIA då är de som kontrollerar allting, va? Och det har ju med pengar att göra till slut, va? Det är så tyvärr, motorsporten är pengadriven och FIA bestämmer vad de tycker passar och funkar bäst för dem rent ekonomiskt, och det gäller både reglement och annat, va? Så att hyperkonceptet kommer säkert fungera, men jag tror inte du kommer se det samma car count som du hade sett om du hade tagit DPI som huvudklassen istället. Jag tror du kommer se att GTLM, då, den stora GT2-klassen, kommer förmodligen inom något år eller några göra samma som DTM har gjort nu. De kommer gå till en GT3-klass, tror jag, en homologerad klass så, för att kunna hålla kostnaderna nere. Mm. Det blir helt enkelt för dyrt. Om man tittar här i USA, då Porsche drar sig ur för nästa år i GTLM. BMW har väl inte bestämt 100%, men det ser ut som de ska bara köra den långa endurance-serien, då 4 race istället för hela serien. Och allt detta baseras ju på att det kostar för mycket pengar helt enkelt, va? Så att jag tror att man ska försöka fokusera mer på att gå med en mer generic plattform som GT3 då kommer då köra, de bilarna kommer då bli DTM nästa år. Mm. Och DTM är ju på grund av också att det har börjat kosta för mycket pengar. Även fabrikanter, då kan inte spendera de pengarna längre, va? Så att, jag tror att du kommer se mer och mer att du kommer ha mer homologerade plattformar som alla måste rätta sig efter på ett annat sätt än alla de här hyper. De har ju även försökt med det här hydrogen-konceptet som de har provat, va? Och visst, teknologin är väl jättebra att de försöker utveckla mer teknologi för gatbilar och sånt, men det kommer ju trots allt till slut så kommer det till vad kommer det kosta för vad vi kommer få utav dem, man säger, va? Och då tror jag att de här GT3-plattformarna, GT4-plattformarna kommer vara mer viable för rent ekonomiskt, för folk får kunna ha råd att fortsätta köra, man säger, va? Det är ju så.
Mm. Du som har varit inblandad i industrin så länge och på så många olika sätt, jobbat nära industrin så länge, vad tror du hela den här elektrifieringsprocessen som pågår av bilindustrin, vad tror du den kommer betyda för motorsport i stort?
Ja, det är väl ingen hemlighet, alla är naturligtvis väldigt måna om vår natur och att vi måste titta på olika vägar för att försöka få ner emission numbers och så vidare. Men vad det gäller motorsporten, det är en så pass liten footprint som vi spyr ut trots allt. Va? Och folk pratar inte om de stora problemen, som datorer är den största boven i dramat egentligen idag, va? Om du tittar på det. Men vad det gäller motorsporten så visst, jag tror väl att elektrifieringen kommer naturligtvis ha större och större impact på ett eller annat sätt. Jag tror det kommer ta en väldigt, väldigt lång tid innan vi kommer se alla de normala motorerna försvinna. För att det är trots allt det motorsport är, och det är där vi fortsätter att utveckla olika program fortfarande. Även om du ser Formula E och du har hybrids, men även nu inom DPI, här borta då kommer vi gå med en third party supplier, så kommer det vara en mini-hybrid som då kommer bara ladda så mycket. Så att just det här att det kommer hända så fort som alla tror och tänker och tror inte kommer göra det. Jag tror att du kommer fortfarande se inom motorsport att vi kommer ha vanliga motorer med fossilbränsle i många år framöver, det tror jag faktiskt.
Kommer vi få se Niklas Jönsson i Le Mans de kommande åren, tror du?
Det är väl inte omöjligt. Vi håller på att titta på våra program för nästa år. Det, tyvärr så är det fortfarande lite otydligt vad som kommer hända med pandemin. Och vi håller på att sätta ihop våra schedules för nästa år nu. Men det finns helt klart i planerna att titta på Le Mans för nästa år igen. Om det kommer hända, nu är det ju ett helt nytt koncept, helt nytt, men det är väl kanske Gary vet kanske bättre än mig till och med, men det är väl 7-8 år tillbaka nu som man måste kvalificera sig för Le Mans genom att vinna mästerskap eller få en inbjudan. Tidigare var det ju så att vem som helst kunde komma till Le Mans och köra practice-helg, och sen så var det, fick du kvala och de 53 snabbaste bilarna fick starta. Idag så är du garanterad att starta om du kommer till Le Mans för testen, för att du har en invite helt enkelt genom att vinna mästerskap i Asien, i Europa eller här i USA då, va? Sen så finns det då vissa wildcards. Så det är väl en av de bitarna vi tittar på nu då, eftersom vi inte har kunnat köra i år, om vi kommer få en invite för det till nästa år eller inte. Vi jobbar med flera olika kombinationer där med olika team och så vidare också. Så att möjligheten finns, men det är inget som är garanterat. Men på något sätt så kommer vi säkert vara tillbaka och köra någonting i Europa nästa år, förhoppningsvis Le Mans, inte nästa år.
Men där har väl arrangörerna i Frankrike ofta haft ett ganska gott öga till Crown och Crown Racing och
ja, absolut.
Bjudit in er, eller hur?
Absolut. Så... Ja, så, som du sa, vi har trots allt tre podiumfinishes där och haft väldigt stronga performances, även om inte vi har kanske varit på pallen då flera gånger, men vi har varit med och kört i toppen, om man säger, och sådana saker och ting hänt. Va? Så att vi hade en inbjudan i år, hade vi också, men tyvärr så kunde vi inte resa på grund av de här olika pandemierna. Då, så att, men det, möjligheten finns helt klart, så vi får se vad som händer. Men förhoppningsvis så får alla vara friska och krya och pandemin försvinner, så vi kan gå tillbaka till någorlunda normal racing igen under 2021. Mm.
Men du, för att avrunda detta jättetrevliga samtal, hur mycket följer du The Swedish Invasion? Hur mycket följer du hur det går för killarna i de olika klasserna?
Jag följer naturligtvis IndyCar en del, tack vare brossarna är ju där naturligtvis. Va? Så det blir att han och jag snackas vid en hel del. Och självklart så, jag känner ju inte Marcus direkt. Jag har ju träffat hans lillebror, hans pappa, en del i England då. För jag har haft en del yngre killar som jag har haft och kört över i England de sista åren. Så att de har jag träffat lite grann. Men Marcus känner jag egentligen inte överhuvudtaget. Men... Rosenqvist har jag ju träffat en del här borta då, när han körde lite Indy Lights då för ett par år sedan och sådär på lite olika ställen. Va? Så att säga att jag känner honom väl, men vi vet om han har träffats några gånger i alla fall. Va? Så att, självklart så följer man det och tycker det är skitkul när det går bra för dem. Va? För att det gör ju också att det blir mer, lite mer umf bakom svensk motorsport hemma och kanske inspiration för att kunna komma ut i världen. Va? Och, så det är kul. Och sen Linus naturligtvis har det gått väldigt bra för här borta. Va? Och han har väl väldigt stora förhoppningar inför nästa säsong i Indy Lights naturligtvis. Och sen, nu har inte jag pratat med Mattis själv, men jag känner naturligtvis Mattias Andersson så många år, men hans son var ju borta och körde Formel 4 sista racet nere i Kotan och hade väl en pallplats där, vad jag förstår, vad jag såg på Facebook. Så jag förmodar att de tittar också på en möjlighet att komma över hit till USA och börja tävla. Och det var ju kul att se honom komma här och köra Formel 4 och sen kanske advance upp i Formel 3 och Indy Lights och sen se vad det bär hän, så att säga. Va? Men det är självklart kul att se. Jag följer ju go-kart en del också nu då, genom att jag börjat jobba med go-kart-killar. Va? Så att, det var kul att få börja jobba med någon eller ett par yngre go-kart-killar också och se om man kunde hjälpa dem in i entry-level racing. Va? Jag har haft några snack med Jocke Ward bland annat senaste åren. Så han kör ju ett väldigt framgångsrikt åkarteam ute i Europa. Och nu har jag inte snackat med Jocke på ett bra tag, men sen kan jag försöka ta kontakt med honom under vintern igen och se om det finns några möjligheter att jobba på något sätt tillsammans. Men det var som sagt var skitkul tack vare att jag har ett ganska bra program som har haft mycket framgång då med amerikanska killar. Det var kul att kunna på något sätt se om man kan hjälpa någon svensk också på vägen så att säga.
Apropå det, du nämnde det också det här med Linus stora framgångar. Och från vårt europeiska svenska perspektiv så har den säsongen han har gjort, i debutsäsongen i USA, ju sett helt fenomenal ut. Men alltså, du som har så många så här förankringar i amerikansk racing, snackar man om liksom det Linus gjorde? Eller förstår du vad jag menar? Ja, är det någonting som folk höjer på ögonen åt även i amerikansk racing?
Ja, med hans record i år naturligtvis så blir det ju lite speciellt. Han vann väl 8 av 10 racer eller sådana tror jag, va? Så att det är lite speciellt naturligtvis. Men annars så är väl den scen han körde FA där, det är också då en utbrytarscen, lite de som IRL egentligen var då med Champ Car. Det är ju Honda har ju nu steppat in då i den här scenen. De har funnits i 4 år tror jag. 4 eller 5 år kanske de kör Formel 4 började de med, och sen så började de då köra Formel 3 för 2 år sedan. Och det är ju då Onroke, de som bygger Legiers P3 och P2-bilar också, som då bygger de här Formel 4 och Formel 3-bilarna här borta då, va? Efter det nationella regional-mästerskapets regelverk. Så den serien har väl kanske inte riktigt samma status som Road to Indy har än, va? Road to Indy kör tillsammans med IndyCar. Då har du USF 2000 och så har du då Star Master och sen Indy Lights, va? Nu har de då börjat jobba tillsammans, så det scholarshipet som Linus nu vann då är nu då applicable för Indy Lights. Så att det har börjat bli lite mer och mer crossovers där. Så jag tror att det mästerskapet har fått lite mer status i år än vad det hade tidigare då. Och sen naturligtvis Linus har ju visat att han är enormt snabb, för det är ju ett par andra killar i den scenen som också varit över i Europa och kört lite grann, inte F3 i den scenen han körde ute i Europa kanske, men British F3 och så då, va? Och han slog ju dem på fingrarna ganska så ordentligt, va? Så att det är ingen snack om att Linus har en enorm talang och förhoppningsvis kan då få en väldigt bra möjlighet i Indy Lights nästa år och verkligen visa vad han går för och kanske bli den tredje IndyCar-föraren här inom ett par tre år. Det får man verkligen hoppas. Så.
Just det.
Niklas Jönsson, stort tack för att du var med i säsongsavslutningen av Indypodden.
Ja, tack själva. Det var jättetrevligt och kanske vore kul att kanske kunna göra en uppföljning på detta under nästa år någon gång.
Absolut. Mm. Det skulle vara jätteroligt.
Och en stående invit tillbaka.
Ja, yes. Kul. Jättekul.
Kul att få liksom prata med Niklas och under så pass lång tid han får tid till att beskriva och berätta om hela sin karriär och alla sina karriärval. Var det någonting som slog er som inte ni har vetat förut eller någonting ni hajade lite extra på?
Den här olyckan i Texas alltså.
Verkligen.
Väldigt otäckt. Skönt att han blev knocked out cold som man sa. Man var ju tillbaka i perucken någon månad senare, så det var ju tack och lov det. Och lite synd att den här IRL-satsningen för år 2000 inte gick längre än bara ett par lopp. Men det här erbjudandet från BMW kunde man ju inte tacka nej till, och det gick ju väldigt bra för honom med de åren också, så. Men alltså en doldis lite grann i svenska IndyCar-kretsar, och lite konstigt med tanke på att Kenny Breck vann Indy 500 samma år som han gjorde debut. Men det är så kul att prata med någon med så tekniskt minne. Liksom, kom ihåg att det var Buddy Lassiers mekaniker som han råkade komma åt där och körde samtidigt som Sam Hornish, som sedan kom att bli en legend och så vidare. Så det är ett jättetrevligt samtal verkligen.
Verkligen. Niklas är ju väldigt mycket ett racing-fan.
Det märks.
Tycker jag man alltid märker när man pratar racing med honom, att han är ju faktiskt i själ och hjärta ett racingfan som råkar vara väldigt duktig på att köra och driva team och numera även guida ungdomar. Det tycker jag var väldigt kul att höra hans senaste verksamhet, det här med att försöka stötta juniorer. Och ja, det är bara att hoppas att det finns svenska unga juniorer som kanske redan har börjat blicka mot USA som får draghjälp av den här verksamheten som Niklas kör. För det lät som ett väldigt bra genomtänkt upplägg av någon som faktiskt har gjort det själv och gjort den resan och har den här bredden i liksom förståelse för både den tekniska bitens vikt och hälsa och träning och liksom försöker bygga ett paket. För att ja, allt tyder ju på att fler och fler europeer och därmed svenskar kommer att söka sig västerut, och då är det ju, kan jag tänka mig, guldvärt att det är liksom en avgörande karriärlägen ha den typen av mentorskap som Niklas erbjuder.
Och läsa, som sagt, om ni vill läsa mer om det här managementlösningen som Niklas har, så är det alltså på hemsidan kdemanagement.com.
Sen var det ju väldigt kul att höra om den här bakgrundshistorien till hur han och Tracy Crohn blev polare. Ja. Det var ju väldigt roligt.
Ja. Och så tänkte jag på den här Kia-satsningen också. Och ifall man är intresserad av den så kan man ju köra lite iRacing. Det måste ju vara den Kia-bilen som finns i iRacing.
Ja.
Det är ganska hästkraftstinn, framhjulsdriven touring car. Några år på nacken nu, men var rätt häftig när den kom dit för några år sedan. Så om man vill prova på den så finns den där till exempel. Så.
Ja, men nu närmar vi oss slutet av avsnittet och Indupoddens första säsong.
Ja, vilket år det varit.
Otroligt, och så alltså mycket, mycket roliga minnen nu från i år. Det var ju verkligen säsongen som nästan inte blev av, helt enkelt. Och så sitter vi här 54 avsnitt senare och har med stor tillförsikt mot 2021.
Ja, det är ju mer än ett avsnitt per vecka.
Ja, men vi var ganska jobbiga där under Indy 500-veckorna, vet du. Då har vi på som tusan.
Och tack för alla glada tillrop vi får via inte minst sociala medier. Folk som uppskattar Indy.
Det gör det verkligen.
Det värmer jättegött.
Vi får ju passa på också att tacka våra samarbetspartner som har varit stående här nu under året. Automotorsport, som sagt.
Tico Racing Shop. Stort tack för samarbetet.
Och där vet ni också vad ni ska köpa era julklappar i år. Tico Racing Shop är full med racing memorabilia, dialcast, modeller och allt mitt emellan. Snabba leveranser och ett stort utbud av sånt som vi älskar allra mest.
Och så årets julklapp, vad som helst från Tico.
Vad som helst från Tico i årets julklapp, ja, precis. Vad ska ni hitta på nu i jul då?
Jag ska idka aktiv social distansering. Jag ska avsluta 2020 ungefär som jag påbörjat det. Sitta hemma och hålla avstånd till folk i riskgrupp. Det är min plan. Själva då?
Distansera mig från amerikanska nyhetsflöden. Tror jag faktiskt. Det har varit ett väldigt speciellt år när man fått djupdyka i flera olika aspekter av amerikansk kultur. Snackar inte, menar inte bara motorsport då, utan sånt som kanske är lite jobbigare. Mycket jobbigare. Bara andas ut lite. Sitta framför en brasa och läsa bok.
Trevligt. Ronny då?
Vi skulle ju haft vår första jul här i huset här. Vi skulle bjuda in typ alla. Den här naiva drömmen om att man skulle ha en jättestor jul. Alla ska vara så himla mysigt. Nu blir det inte så mycket av det. Så det är väl bara fullt fokus på familjen och att vi bara ska ta det lite lugnt. Jag jobbar ju hemifrån just nu då. Vi åker inte in till kontoret. Så det är väl bara rå om varandra helt enkelt och inte utsätta varandra för onödig smittorisk.
Det låter bra, hörni.
När är vi tillbaka då i eten? Vi tar väl en paus nu fram till över nyår här nu, och så återkommer vi i god tid till de första testerna som äger rum i mitten av januari.
Får lov att göra det.
Ja, och så vi har ju massa kul på gång här lite i pipen, så att vi ser med tillförsikt fram emot 2021.
Det gör vi.
Ja. Ska vi se här. Min dotter Isabella, 11 år, har sagt: kan inte jag få med podden någon gång? Kan inte hon få komma in och säga god jul till alla?
Gud vad roligt.
Ja,
ja.
Vänta lite då. Ska vi göra det tillsammans?
Ja.
Ja. 1, 2, 3.
God jul alla lyssnare och gott nytt år.
God jul.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? easy rider, but you do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.